Hej och hjärtinligt välkomna till Videospelsklubben. Det är jag som är Stefan Gassi Marukanse. Och idag har jag endast med mig Lenny Cyborg 20003 Adamsyk.
I'm Batman.
Nu kör vi. Ja, hej, hallå, det här är avsnitt nummer 90. Idag ska vi prata om
90.
Batman till Sega Mega Drive.
Batman.
Det är retrospels dags, men det blir lite senare. Först och främst, innan vi börjar med allt det vanliga, så nu har jag råkat dra in en person till i videoprojektet med Dota 2. Alltså en till person som ville lära sig spela Dota 2. Och sen så skrev han det på Twitter. Och så sa jag, jag och Chris ska göra en video. Du kan vara med oss då ju. Och sen bara, nej vad fan det här. Jag syltar in mig ännu mer i det ju.
Ja, du binder verkligen upp det ännu mer.
Ja, det är inte bra alls. Och sen så har vi det här med Toftes videoönskan grej som... Jag har ju inte haft tid att göra den här jävla videon i alla fall.
Nej, det har inte jag heller.
Och inte om det ska vara något roligt heller. Då får man helt enkelt vänta tills vi känner att vi kan göra något kul med det. Inte bara att man filmar sig själv och man visar tre spelfodral typ.
Så det hade ju varit jättekul.
Precis som Dota 2-videon så säger vi väl någon gång i år kanske.
I sin om tid.
I sin tid.
I sin om tid.
Det är så vi arbetar. Men vi tänkte... Ja. Nej, vi börjar med Trivia med Gassi. Blev det ju inte förra gången för att jag glömde bort det. Men nu tar vi Trivia med Gassi. Och då kör vi den här Musha Aleste och Spriggan-grejen en gång till, fast med all den korrekta informationen.
Jaha, så du menar att du hade icke-korrekt information innan?
Ja, jag kanske inte riktigt var så detaljerad eller precis. Jag kände mig lite... Jag var inte helt... Jag hade vissa detaljer rätt och alla var inte helt rätt kanske. Men i alla fall, Musha Aleste föddes ur prototypen till spelet som man kallade Aleste 2 till Mega Drive. Alltså uppföljaren till Aleste. Men man vill göra något, man vill byta riktning på serien och därför bestämde sig Kazuyuki Nakashima. Så svårt var det. Kom på att då vill man ha en japansk stil på det hela. Och sen var det här med att kompositören Toshiaki Sakoda, han gjorde spelet för soundtrack då, och sen ville företaget, de som skulle publicera spelet, ville då att han skulle göra mer traditionell musik. Då gjorde han en lite märklig låt med sånt här plonkande ljud, du vet, japanskt, och det tyckte de ju lät förfärligt, så då fick han ju kvar sin vanliga musik. Ja, härligt. Ja, det var det om Musha Aleste. Sen så skulle man ju då göra ett nytt, det här är shoot 'em up-spel vi pratar om förresten.
Ja.
Spriggan då, som är uppföljaren kan man väl säga. På
den andliga uppföljaren.
Jag har läst detta från en intervju med människorna som producenten, eller alltså han som designade spelen. Och han säger ju att Musha Aleste, Spriggan och Spriggan Mark 3-2 är en trilogi. Som är en sidogrej från vanliga Aleste. Det var så han uttryckte. Han knöt ihop storyn i alla fall tydligen. Någonstans i Spriggan.
Ja, okej. Okay. För story, det bryr jag mig inte alls mycket om i shoot'em up.
Nej. Men i alla fall, de skulle göra det här till PC Engine. Och som jag sa sist så gillade de inte att... De gillade ju parallax-scrollningen med olika lager på Mega Drive som inte PC Engine hade. Men så fick de då göra snygga, häftiga mellansekvenser med röstskådespelare i och med CD-formatet. Och till Spriggan så lånade Takoyuki Horiono på Hudson Software ut koden till deras shoot'em up Blazing Lasers. Och Spriggan byggas bara direkt på den här koden på det spelet. Och Spriggan Mark 2 började sin tur som en uppföljare till Musha Aleste. Men istället så knöt man ihop det så att Musha Aleste 2 blev den tredje delen i en serie. Ja, jättemärkligt. Ja, det var faktiskt allt jag hade om de här märkliga shoot'em up-spelen som jag aldrig kommer att spela.
Ja, men visst, det är ju shoot'em up trevliga.
Nej, det, inte det minsta.
Det är ju jättetrevligt. Vad är det, människor?
Ja, jag bara dör.
Ja, jo, men det är ju inte bara till att sätta sig ner och förvänta att man klarar av ett shoot'em up direkt.
Nej, men det går inte riktigt ändå. Jag vill... Ofta är de ju väldigt fina och grafiskt snygga och det händer mycket och det är jättetufft. Men jag har så svårt för att hålla reda på alla de här jävla kulorna som viner och allt vad det ska vara. Och det är massa figurer som rör sig. Och så flyr jag från någonting och kör in i något annat. Det är ofta så det slutar.
Ja, men det är just det. Man ska aldrig titta direkt på skeppet utan man ska liksom bara zona ut med ögonen och bara hålla koll på allt.
Ja, man vet ju ungefär vad skeppet är. Och det är lite som när man spelar, vad tänkte jag... Space Invaders. Man tittar, man vet var skeppet är någonstans.
Varför tog du Space Invaders som exempel?
För att jag vet inte, det var det jag kom på. Ett spel jag kom på där jag har gjort så att jag inte tittar på den jag är, utan håller mer koll på allt annat. Eller möjligtvis också Geometry Wars 2. Fast, ja, där håller man ju mest. Ja, lite så. Och det är ju nästan ett shoot'em up typ.
Ja, det är... Ja,
det borde falla in.
Det är
in.
En twin stick shooter.
Ja, så det är ju... Precis. Det hade jag rätt.
Ja, okej. Okay. Jag ska inte köpa.
Vi hastar
vidare. Jag låter få poängen.
Och det är ju alltså dags att åka tillbaka till dåtiden. Och vi tittar på spel som släpptes för 10, 15 och 20 år sedan. Den 20 till 26 oktober. Vi börjar med 1994. I vanlig ordning. Den 20 oktober i USA släpptes det här spelet till Jaguar. Ett FPS utvecklat av Rebellion och släppt av Atari. Rebellion gjorde ju även PC-spelet. Och senare även Alien vs. Predator till förra generationens konsoler. 360 och PS3 och PC för den delen med. Nu sa jag vad spelet hette, va?
Ja. Det gör du. Jag insåg att du skulle inse det.
Ja. Alien vs. Predator, alltså. Kan du gissa vad det heter på danska? Om du skulle... Alien hade inte med förra veckan också.
Nej, jag vågar inte ens chansa i detta fallet.
Utlänninge mot rovdyr. Den här utlänningen igen. Alltså, det är inte det att jag översätter från Alien... på engelska till danska, utan jag översätter från utomjording på svenska till danska. Och det blir fortfarande utländing. Ja. Vi tar nästa spel, nu ska jag inte avslöja titeln i förväg. Den 21 oktober i Japan släpptes det här spelet till Sega Mega Drive, ett actionspel utvecklat av, nu ska vi se här, Minakushi Engineering och släppt av Capcom.
Doraemon. Nej,
det här är en man kan säga att det är en samling med tre spel från en av Capcoms kändaste.
Ja, då är det ju rätt uppenbart. Ja. Helt plötsligt vad det är för något. Men det är inte bara tre spel, det är ju ett bonusspel också.
Ja, så det är det. Vilket är bonusspel? Ja, ska vi säga att det är Mega Man The Wily Wars vi pratar om?
Ja.
Eller inte... Mega Man Willy-krig.
Willy-krig.
Eller Rockman Mega World i Japan. Ja. Det är Mega Man 1, 2 och 3 i så här upphottade varianter.
Ja, i väldigt lustiga versioner.
Ja, jag tycker inte om dem alls.
Jag har ju absolut inget problem med varken musiken eller grafiken, utan det som jag stör mig fruktansvärt mycket på, det är hur slött man kan skjuta med Mega Man i ett spelet.
Ja, det kommer inte ihåg. Men
i NES-versionen så är det ju att han kan skjuta tre skott så snabbt som du hinner trycka knappen.
Ja, precis.
Det är det inte i Mega Drive-versionen.
Han skjuter,
och det säkert. Är så störigt. Ja. Du har så en sekunds mellanrum mellan varje skott eller något.
Det är det. Även om man ska man hota upp ett spel, så ska man ändra på grafiken. Möjligtvis göra tuffare musik. Men du måste ju ha samma fysik i spelet för att det ska vara samma. Alltså, alltså känns det bara märkligt. Vilket är det här bonusspelet då?
Jag fan att det heter någonting med Wily Castle eller Wily's Castle eller sånt. Ska vi kanske köra en snabb googling på det till och med.
Ja, det kan vi göra. Men ja, det finns ju lite små grejer med som har ändrats i spelen. Man har tagit bort lite gamla buggar och ändrat lite på hur tydligen i Mega Man 1 så kastar Rockman när man har power arms man får när man dödar Gutsman, menar jag, som man kan kasta stenar med, så kastar man stenarna i lite annan båge än tidigare. Jävla dumheter. Ja.
Fan. Wily Tower, något sånt heter.
Okay. Är det någonting, är det man ska ta man bossar efter varandra? Det låter som något sånt där. Att man ska klättra i tornet.
Three new robot monsters and a four-stage Wily Tower to battle through. Står det på Hardcore Gaming 101.
Okej, okay. Så det känns som någon extra slutbana bara. Nästan.
Ja, fast ja, det verkar vara tre helt nya bossar.
Ja, ja, det kanske skulle vara intressant att testa bara den delen då i så fall. Men det vet jag fan alltså. Jag tycker vi hastar vidare till nästa spel som också släpptes den 21 oktober i Japan. Men då till Super Famicom och ett actionspel av Capcom nu och släppt av Capcom. Ja, det här tredje delen i den här serien. Plattforms action med små, små rollspelselement. Ett spel som vi har nämnt ganska många gånger. Vi tar den japanska, nej, vi tar den danska speltiteln först. Demon Vabenskuld. Demon's Crest. Alltså ja. Nu ska jag försöka mig på den japanska titeln som är Demonzu Braiso Mayamuru Monshohen Demon's Blazon Demon's World Village Crest Volume. Tydligen. Ja, tredje delen i Demon's World Village-serien som är spin-off-serie på Ghosts and Goblins. Det gamla klassiska plattformsspelet.
Det var faktiskt länge sedan vi traggade om det nu.
Ja, det är lika bra vi gör det nu. Det är inte Kristoffer här. Ja, det glömde vi nämna. Kristoffer är inte här. Han blev upptagen. Det där med att utveckla spelskola, det verkar
ta mycket tid.
Ta mycket tid.
Ja, här ser vi ju klart tydligt, eller hör klart tydligt hans prioriteringar.
Ja, precis. Men det är också att vi kan prata lite extra om Gorgos Quest-serien.
Ja.
Tredje spelet är ju klart snyggast av de tre. Men att alltså det är bara det här med att man kan flyga och eller att man svävar liksom horisontellt från när man börjar trycka på hoppknappen igen. Jag gillar verkligen det. Och det är samma mekanik som finns i Mutant Muds. Det är lite modernare plattformsspel. Och bara att få flyga, det är så jävla kul. Och sen så kan man skjuta lite och få lite olika vapen. Och
ja, men det är just det att det är inte bara att du flyger i sig, utan du måste ju pussla ihop flygandet för att kunna komma åt de partierna.
Ja.
Vissa partier. Och det blir ju ett pussel i sig.
Och det blir väldigt mycket svårare och svårare ju längre man kommer, hur man ska hoppa och härja och det är, ibland är det precis som man kan klara en flygsträcka för att, ja, om man hoppar från rätt position.
Då man sakta börjar tappa neråt så slå på flygningen för att komma lite längre. Tappa lite höjd men komma lite längre bit istället.
Nu vet jag inte om det är till ettan till Gameboy eller tvåan till NES där man har ett skott som sätter sig som en grej på väggen så det finns taggar och så ska man skjuta dem så den sätter sig för taggarna.
Och sen, det är nog både ettan och tvåan.
Ja, det är det säkert. Alltså det är taggväggar och då måste man skjuta en sån här grej som sätter sig som en hinna över taggarna så kan man fästa sig där för han kan ju sitta på väggen också. Den gula
Firebrand.
Och sen hoppar man fan, ja, spela de spelen. Jag har ju fortfarande, trean har jag ju kvar för att jag liksom känner lite att
varför avsluta?
För ja, alltså när jag tar det så finns det inget efter det. Och då är jag lite så här att
teoretiskt sett så är det ändå fyra spel vi har i serien.
Ja, men det är väl en... Är det NES-spelet som gjordes till Gameboy också?
Ja.
Ja, precis. Det skulle man kunna spela som en egen del i för sig. Men just jag känner det här. Det är lite som med Zelda. Vad heter det här nya? Between Worlds. Ja. A Link Between Worlds.
Ja, någon.
Ja, i alla fall. Det är det som, för mig är det som det sista ordentliga 2D... Fattar jag inte riktigt 2D, men förstår vad jag menar. Den typen av Zelda som jag har kvar att spela som påminner om A Link to the Past. Så då vill jag liksom bara vänta lite. Och det är samma sak med Dream of Crest.
Kan man säga att det är lite 2D gameplay?
Ja, det kan man säga. Det är 3D.
Men är det korrekt?
Det är 2,5D som man skulle säga. Men vi går vidare. Jag har inget spel från 99 och inget från 2004 heller. Så vi tar vad som släpps den här veckan istället. 2014. Och det första spelet släpps den 22 oktober, 24 oktober menar jag såklart. Och
får jag säga vad det är?
Ja.
Bayonetta 2.
Släpps det denna vecka?
Ja.
Varför var inte det med på listan jag tittade på?
Nej.
Bayonetta 2! Släppte också den här veckan då, säger vi. Det var inte det. Vad fan, vilken kasslista. Man måste hitta nya källor. Det här släpps till PlayStation 3, PlayStation 4 och PlayStation Vita. Ett actionspel utvecklat av Tecmo Koei och släppt av Omega Force.
Nu börjar jag verkligen fundera.
Ska jag verkligen tänka på Koei-delen i Tecmo Koei här?
Jo, jag vet ju vad de brukar ha, men jag vet, jag har faktiskt inte chansat på rakan vad det är för något.
Nej, det är Samurai Krieger 4.
Okay.
Samurai Warriors 4 eller Sengoku Mushu 4.
Ja, det är ju Dynasty Warriors spin-offs.
Ja, precis. Ser lika tråkigt ut som alla andra Warriors-spel, inklusive Hyrule.
De är inte så tråkiga. Du får ge den.
Men om du tänker att jag ogillar det här med hack and slash belag, att bara gå runt och slå.
Ja, men det är ju faktiskt inte bara att gå runt och slå, utan det är ju en del taktik och en del lärande också.
Det är det alldeles säkert. Men det
sa han, det ser ändå lika snabbt.
Det ser ungefär lika ut som nästa spel som också släpps den 24 oktober till Xbox One, PlayStation 4, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 och Wii, ett musikspel utvecklat av Ubisoft och släppt av Ubisoft. Ja, det är årets version av deras vanliga musikdans.
Jag låter höra på danska.
Bare Dance 2015. Just Dance 2015. Och jag vet inte om det heter 2015, men det var ju att försöka förstå sig på hur man ska uttala tal på danska och sen försöka hitta det på internet hur det ska uttalas. Det är fan två.
Det är ett projekt utan dess like. Ja. Det är bara till att köra med hitta på danska. Det brukar vi göra på jobbet.
Ja. Men det här är inga spel vi tänker spela. Men Bayonetta 2, det är väl du ute efter?
Som fan.
Du ska spela det när det släpps, gissar jag.
Ja.
Jag har ju lyssnat på en del andra podcast där de har pratat om Bayonetta 2 som har spelat redan. De gillar Bayonetta 2. De säger att det är... Två olika podcasts har beskrivit det som att varje strid känns helt jättelik och spelets första strid känns som... Första 10 minuterna ska kännas som de sista 10 minuterna i ett vanligt actionspel. Är det du vill ha ut av Bayonetta?
Jag vill ha ut cool action och Bayonetta. Ja. Hon är fruktansvärt cool.
Det låter som att det är det du kommer få också.
Ja, det är ju Platinum Games. Jag hade inte förväntat mig något annat.
Nej.
Det ska bli så gott med Bayonetta.
Men
Bayonetta
istället 2. För att prata om vad vi kommer att spela så kan vi prata om vad vi har spelat. Så sist. Lenny.
Ja.
Ja.
Nu får vi fundera. Jo, jag har ju faktiskt spelat in lite nya videos till Lenny Spelar-gänget.
Mm, mm.
Jag satte mig ner och körde det nyligt inhandlade Shadow of the Beast. Mm. Det är inte så lång video. Mm. Jag tänkte jag måste ju låta er bli sugna på spelet och vilja spela.
Du vet ju att det finns bara du i hela världen som är sugen på.
Nej, jag hoppas ju på att träffa någon annan eldsjäl en vacker dag. Men det var rätt kul, för jag satt och funderade på det här med parallax-scrollningen.
Ja.
Jag vet inte om det är någon hittar på parallax-scrollning, men det är någon slags parallax-scrollning som ligger i PC Engine CD-versionen i varje fall.
Men det är inte samma multilager som...
Nej, det är ju absolut inte lika många som 8 eller vad fan det var till Amigan.
Mm.
Som har den absolut största parallax-scrollningsmotorn där.
Ja, eller Mega Drive som har en jävla massa jämförelse med samtida maskiner annars.
Ja, men jag blev lite förvånad, för sist jag såg försök till parallax-scrollning på PC Engine, det var ju inte så jättebra. Det var ju Ninja-guiden till PC Engine.
Ja.
Och då har de en parallax-scrollning. Och det är mer parallax-hackning än vad det är scrollning.
Ja.
Alltså den hackar ju så är det nog fruktansvärt. Och det är bara att kolla på videon på Ninja-guiden som ligger ute i Lenny Spela.
Mm.
Så får ni se den underbart hackiga parallax-scrollningen.
Härligt.
Den är helt fruktansvärd. Men åter till Shadow of the Beast.
Ja.
Det är ju
det är samma spel som
det brukar. Det är samma spel som tidigare.
Mm.
Fast det är inte riktigt samma grafik. Och det är underbar musik i spelet.
Vad är det som skiljer rent grafiskt? Klarar inte den av?
Hade den... Nej, den har ju inte lika många färger som...
Den har inte. Ja, just det. Den är ju en 8-bitsmaskin.
Ja.
Så är det ju.
Fast PC Engine är ju ändå väldigt stark för att vara en 8-bitarsmaskin. Det är ju nästan på gränsen till en vettig 16-bitarsmaskin. Men det är inte riktigt lika mycket färg och riktigt bra stämning i spelet. Det här är lite ljusare.
Jag vet inte hur bra stämning det kan vara i Shadow of the Beast i och för sig. Men Shadow of the Beast, ett sidoskrollande actionspel med, som är så oförlåtande i sitt upplägg att man vill gråta när man spelar.
Ja, jag bara ler. Jag bara ler hela tiden.
Och vi har ju haft det i en tidigare retrospelsutmaning.
Eller kanske var det nästan till och med första. Eller
ja, det kan det ha något sånt. Och alla led utom du. Ja. Jag tror det var där Fredrik tappade sitt spelsug helt och hållet.
Och, jag fördärvade Fredrik.
Och Kristoffer slutade spela konsolspel överhuvudtaget. Nej, men ja, inte konsol. Ja, hur som helst. Något...
Nej, men i alla fall, PC Engine-versionen, det är precis som tidigare körde Beast. Springa från sida till sida och slå på fiender. Eller hoppsparka på fiender.
Ja.
Som kommer väldigt snabbt och väldigt överraskande i många fall. Sen har vi det här med soundtracket. Oj, 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 oj. Det är ju FM Towns portningssoundtrack de har använt. Det är också en så här halvt okänd enhet, japansk enhet.
Ja. Oh.
Som fick en portning. Och här har de bara lånat soundtracket rakt upp och ner. Vilket är suveränt, för jag har ju inte FM Towns.
Nej.
Men jag har en PC Engine CD.
Men du vill ha en FM Towns?
Ja, såklart jag vill ha en FM Towns. Vem vill inte ha en FM Towns?
Jag vill inte ha en, men jag hade gärna...
Jo,
jag
vill testa. Du bara vet inte om det.
Nej, okej. Okay. Ja, vi säger det.
Mm. Ja. Och det är lätt värt att sitta... Jag vet inte hur många gånger, första gången jag provade, bara för att se att det funkar efter jag köpte på Retrospelsfestivalen. Så att du bara lyssnar på musiken. Bara ställde gummen vid ett ställe och sen satt och lyssnade på musiken och njöt. Det är så jäkla bra. Och du vet ju hur glad jag blev när jag visade upp spelet.
Ja, du såg väldigt glad ut. Och vi andra så tänkte, nej. Nu är det igång igen.
Ja. Mm. Nej. Utöver det så har jag fortsatt spela lite mer PC Engine. Jag köpte ett spel som heter Valis. Till PC Engine CD.
En video på gång också.
Ja, det är också inspelat. Det kommer att släppas. Är det något du känner igen?
Nej. Jag gjorde ju en bild till detta. Och jag insåg att det fanns ju ett par uppföljare i alla fall. Tre minst. Ja.
Det roliga med Valis till PC Engine, det är att det är en remake på en remake.
Okej.
Okay. Den första, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken enhet det var, men jag skulle tippa på att det var MSX eller någon sån av de här tidiga japanska datorerna.
Ja.
Sen kom det en remake till Mega Drive.
Okej.
Okay. Som var lite undermålig för att de hade inte tänkt på en viss bandesign i samband med den karaktären. Och sen släppte de en remake på Mega Drive-spelet till PC Engine CD. Som är den totala versionen. Alltså den bästa av alla versionerna, kan man säga.
Mm. Mm.
Det är också ett klassiskt 2D sidskrollen plattforms action.
Ja, springer och, har man svärd?
Ja, precis. Springer och slår på fiender. Och slår på fiender med svärd.
Mm. Svärd är alltid bättre än knytnövar.
Det spelar ju som en kvinnlig huvudkaraktär. Vilket trevligt, det är alldeles för lite spel.
Vad heter hon? Sånt.
Jag vet inte, om hon heter Valis eller vad det är, men...
Kan vara så simpelt, ja. Kanske.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte japanska heller så. Nej, det är ju massa cutscenes.
Okej, okay. Och de är på japanska. Ja, det är ett japanskt spel såklart. Det var inget.
Ja.
Ha.
Är det... Nej, jag gillar spelet, men det har några nackdelar. Jag stör mig så fruktansvärt mycket på hur slött karaktären springer. Huvudkaraktären.
Okej.
Okay. Det ser verkligen ut som att hon så här... powerwalker i slow motion fast springer fast går. Det är så svårt att få en vettig förklaring på det, men
ja, jag tänker bara på hur dessutom karaktären i Faxane du går. Det ser också märkligt ut. Det var det jag fick i huvudet när du sa att hon går och springer samtidigt.
Det ser ut så att som karaktären springer så både bilden rör sig fyra gånger så snabbt, men nu när hon rör sig så långsamt så känns det helt, alltså det känns som en parodi nästan.
Du menar som att det känns som att hur hon rör sig när hon går så borde hon gå snabbt fast det går sakta.
Ja, det känns nästan som hon gör sån här överdriven glädje walk, du vet, så här klassiskt tecknat, man rör armarna jättemycket och
så som jag ser ut på fredagar på jobbet.
Ja, kan jag tänka. Ja. Fast jättelångsamt.
Ja, okej.
Okay. Ja, då... Men ja, jo. I övrigt så är det annars en det är rätt simpel plattformsspel. Det är väldigt mycket basdesign här. Inte mycket nyheter. Men det är ett trevligt med varierande miljö och lite bossar och som sagt en jäkla massa cutscenes.
Ja, det är säkert, cutscenesen är säkert roligare om man förstår vad det står i dem.
Ja, jag brukar hitta på egen dialog i huvudet.
Ja, men det är ju bra.
Det funkar alltid bäst.
Ja, det är klart. Det är lättare än att lära sig japanska i alla fall.
vad har jag mer spelat? Jag ska fundera här lite. Jag ska kolla här. Jag får nästan kolla vad jag har spelat in för något också samtidigt.
Tycker det...
ja, jag har ju fortsatt med Diablo 3 och jag har fortsatt lite med Drive Club till PS4 också.
Har du gått och spela Drive Club online nu?
Det vet jag inte, jag har inte brytt mig om.
Jag läste idag att måndag då, alltså att nu ska det vara fungerande spelet. Jag tror det var 2 veckor eller något sånt.
Ja.
För att den huvudsakliga delen av spelet ska fungera.
Ja, jag har ju bara kört singleplay-läget så du lär känna bilarna och... Men jag gillar verkligen fartkänslan i spelet, den är ju suverän.
Okej.
Så det är skitkul med... Att de har gjort ett spel att när det går 200 så känns det verkligen som att det går 200. Det är ju inte långsamt. Ja, nu kommer jag på med vad jag har spelat.
Ja.
Sayuki World till Famicom.
Och det är för något vad?
Det är Nintendos portning av Wonderboy in Monsterland.
Mhm. Okej. Okay. Det visste jag inte att det var inte... Alltså... Nej, visst, det var inte Sega som rent tekniskt gjorde Wonderboy, men det...
Men ändå så var det Sega och så vidare. Ja.
Ja.
Nej, jag har velat ta tag i den här en bra stund för att den skiljer sig från de andra portningarna. Ja, Master System-versionen är ju en ren arkadkonvertering mer eller mindre. Men, lite downgraded, eller alltså nedbantad i och med att det inte är arkad.
Ja.
Men den här slänger de ut vissa koncept helt igen fönstret direkt och ändrar om bandesign och lite sånt. Likadant, PC Engine har ju också en Wonderboy Monsterland kopia.
Ja.
Som är samma spel fast omritade sprites. Jag kommer inte ihåg alls vad det heter, men även där så behåller de ju samma bandesign och samma upplägg exakt förutom att det är omritad grafik. Men som sagt, i Famicom-spelet där slänger de ut allting. Jag bara, nej men vi skiter i det här. Så här blir säkert jättebra. Och här ska man rädda munkar som apkungen. Den klassiska historien om apkungen som även Dragon Ball bygger på.
Ja, men nu, jag gjorde ju även en bild till ditt kommande inlägg om detta. Så nu vet jag vad du pratar. Ja, jaha. Okej. Okay, ja. För apan känner jag ju igen nu när du säger det.
Det jag stör mig lite på i efterhand, det var att jag såg ju faktiskt Sayuki World 2 på Retrospelsfestivalen, men jag visste inte om att det var det då.
Jaha.
Det var ju så. Och jag köpte inte. Det hade varit intressant att se vad de tog den någonstans, i och med att det inte finns någon riktig tvåa.
Nej.
Till det spelet.
Så det skulle i så fall vara en uppföljare på en port, på en
omgjord portning, eller en altererad.
Ja.
Inte bara riskinnad utan verkligen omändrad också.
Okay. Ja, det är intressant. En dag får vi kanske veta.
Ja, det här kommer också på videon när jag sitter och brottas med Sayuki World. Ja. Alltså, de andra versionerna är assvåra.
Mm.
Men den här är lättare.
Okej.
Okay. Intressant. Vi får se vad som händer i videon.
Ja, jag ska vänta.
Du ska tjuvkika, tänkte
jag säga. Nej, jag kan göra, men jag väntar ju alltid tills de kommer. Jag tittar på dem när de ska. De släpps. Mm. Ha, ja, och då spelar inte mer.
Nej, inte vad jag kommer på. Jag har ju i och för sig... Jo, det här ska jag faktiskt nämna också. Ja. Jag har ju provat ett kommande Lenny Plåga Gassi-spel.
Ja, det är alltså Carmageddon 64.
Ja. Jag var tvungen, jag kunde inte hålla mig. Jag var tvungen till att veta vad jag skulle ge dig in på.
Och det, du känner att det kommer bli ett fint avsnitt.
Rent personligt så känner jag att Superman 64 var nu fan är man mer spelbart än detta.
Okej, okay. Ja, härligt. Men mer om det i framtiden.
Ja. Ja. Nu är det din tur, Gast.
Ja.
Nu är det din
tur. Jag har en litet spel här. Lite jag ska prata mer och vissa mindre om. Destiny. Okej. Okay. Jag har spelat Destiny en gång på de senaste 2,5 veckorna eller något sånt. Och det jag har antecknat om Destiny inför det här avsnittet är jag är så jävla trött på Destiny. Det här jag kunde gå med på att mala igenom de här samma uppdrag om och om igen. Kanske 5 gånger. Men jag tänker inte spela de där en gång till bara för att jag ska gå upp i level eller någonting. Jag har level 26 nu och då ska man tydligen kunna spela raiden. Vi testade att spela raiden fast vi var bara 4 stycken. Det var jag och Smurfa och 2 till. De var ju lite mer level 29 och 28 och sådär. Men det visade sig att vi var inte tillräckliga. Vi var tvungna att ha några till för att vi skulle kunna klara det. Och jag var ju verkligen undermåligast av alla. Det var ju precis jag kunde skada de här fienderna kändes som. Och sen får jag höra att ja, men sen lite senare in i raiden så är ju fienderna level 28. Och då kommer jag i stort sett inte... Alltså jag gör 20% skada mot vad de andra gör till exempel. Och jag vet att när jag var level 24 och vi försökte på den här raiden... Då hade alltså jag att ta ner en vanlig liten fiende. Det var ju som att ta ner en av de större nu. Alltså det är så jävla trött på det här jävla levlandet som man ska göra. Att hålla på och spela alla uppdrag om igen tills man får någon legendary gear. Sen ska man uppgradera dem och då ska man göra det genom att samla på sig 300 miljoner sån här, de har ju valutor typ 10 olika prylar man ska samla på sig för att sen låsa upp olika uppgraderingar till rustningar och sånt. Och jag tänker för i helvete inte göra det, jävla spel.
Ja, nu börjar du inse vad det är som jag har stört mig på.
Ja, men jag har ju insett detta in också, men det kändes liksom som att det kanske inte är, men nu liksom de andra som jag spelar med, de är level 28, har spelat varje dag sen spelet släpptes i stort sett. Och jag är level 26. Ska jag komma upp till 28? Jag får ju hålla på varje dag och bara liksom samla på mig de här jävla materialen. Jag tänker inte göra det. Och jag är så trött på att, jag blir så irriterad på att spelet, det har så mycket potential och sen så är det så jäkla... Speciellt storyn, alltså den delen kände jag att jag trodde att jag skulle kunna gilla. För jag vet att jag gillar ju Halo och det Bungie gjorde där. Men det här känns ju... Någonting måste ha hänt som har förstört hela jävla storydelen av det här spelet på vägen. Det måste finnas en anledning till att Joseph Staten slutade på... För 1 år sedan på Bungie och började jobba på Microsoft Studios istället. För han var huvudförfattare i spelet. Där, ungefär för 1 år sedan, tror jag att Activision gick in och förstörde spelet.
Var det Bobby Kotick?
Ja, Bobby Kotick, han åkte till Bungie och sa: nu ska jag förstöra spelet, grabbar. Klipp bort större delen av storyn, tack. Mer grindande. Hej då.
De hade ju kunnat rädda spelet genom att ha lite mer randomizing av, alltså slumpmässiga banor. Nu är det ju exakt samma banor hela tiden. Ja. Med exakt samma fiende hela tiden.
Men jag tror också att det kan vara svårt att bygga, alltså när man, alltså världen i sig är ju så välbyggd och fin överallt, att göra randomisa det kan ju vara svårt på något sätt.
Ja, men de hade ju kunnat randomisa dungeons ju. Du hade ju inte behövt vara ute i den hubbvärlden, kan man
sant.
Säga.
Men det kanske är, jag vet inte. Då kunde randomisa lite var fienderna är när man kommer in på ett område till exempel. Bara det hade hjälpt lite. Nu vet jag, där kommer stå en sån där, en sån där, en sån där. Det är bara att börja skjuta på den direkt när jag kommer in i rummet. För jag vet precis var de är. Och jag tycker det är så jävla tråkigt när det är så. Man blir som... Visst... De här modifiers, sånt som gör att kanske man får spela lite annorlunda. Det gör lite saker lite svårare på olika sätt. Jag tycker att det är lite kul också. Men inte efter 3 gånger tycker jag inte det är heller kul. Och de lägger till lite... Jag vet, och multiplayern tycker jag faktiskt... Jag har inte fastnat för det alls. Jag spelar ju många andra olika FPS-multiplayers online hellre än detta.
Ja, nej, jag har inte heller fattat tycke för den delen.
Nej. Speciellt inte när jag vet att The Master Chief Collection är hägrar i horisonten. Då kan jag inte liksom känna att det här är någonting jag vill sätta mig in i.
Samtidigt kan jag ju bara jämföra spelet med just Diablo 3, eftersom jag spelar rätt mycket just nu. Hur mycket rätt de gör med att de får det till att kännas nytt och fräscht hela tiden, hur snabbt det går. Oh. Det är inte att ta sig tillbaka hela tiden till The Moon eller vad fan det heter, när man ska in och lämna in sina saker med långa laddningstider, utan här är det verkligen bara så här, 2 sekunder tillbaks, kan dumpa av, sälja saker, 2 sekunder tillbaks in i spelet igen.
Ja, och alltså det känns som att
de slumpar fram allting.
The Tower i Destiny borde
ligga i minnet.
Alltså man borde kunna göra det ifrån det här, ifrån Orbit, många saker såklart, som bara liksom det här just. Det borde finnas speciella saker som kanske kräver att man är i Tower för att det händer något speciellt där. Men just det här med att du ska liksom, du har de här kryptade grejerna som du, kryptarken ska dekrypta åt dig. Jag har en sån, nu måste jag åka in till Tower för att han ska göra det. Sen får jag åka ut i Orbit igen med laddningstider och sen så kan jag... Och man blir så här bara... allting bara om och om igen. Och jag vet inte, men det känns som att nu när spelet inte har fått mer än strax över 70 någonting i snittbetyg på game ranking, så man vet ju att när spelet först läckte ut så var det det här, det var ju någon rättsgrej när hela avtalet fick bli allmänt där, för det blir ju så när man ska visa upp saker, och då stod det ju där att Activision förväntade sig att de skulle få minst 90 i snittbetyg på gamerankings.com för att de skulle få en stor bonus på typ 12 miljoner dollar eller något sånt. Och det har de absolut inte fått. Och det känns som att om nu Activision har varit inne med sina äckliga fingrar i speldesignen så för det var ju någon som påstod sig jobba på Bungie som skrev på Reddit bland annat mycket om det här, att så, om det nu stämmer, det vet jag ju inte, men att det var verkligen att de hade mycket mer story i spelet, och sen kom Activision och sa att nej, det här blir för mycket, det ska vara mer bara action och klipp bort det här, och sen så kan vi ha det som DLC. Och den här personen säger också att allting finns på skivan, och att de bara gjorde om det mycket till DLC och sen ja. Nej, jag hoppas att Activision förstår att Bungie behöver få göra det som skulle göras, för att det här känns inte riktigt som spelet som de pratade om på förhand. Det känns som att, och grejen var ju också att från början skulle ju spelet, alltså det, som man hade förstått det, så var ju, skulle ju betan skulle ju kommit förra julen, i december förra året, men den kom inte förrän till sommaren sen helt plötsligt. Och det var ju i så fall strax innan det som Joseph Staten lämnade, och jag tycker det på något sätt att där, att spelet kanske nästan, alltså att det blev försenat någonstans där.
Men du tror inte att han redan var färdig med sin roll i det läget då?
Vet inte. Och sen sparkade de Marty O'Donnell från som har gjort, liksom, som den här, gjort den här ikoniska Halo-musiken, och alla tycker att hans musik är bra, och sen så...
Det är verkligen skumt. Jag undrar vad det var som hände däremellan.
Ja, och det tydliga är fortfarande inte ens klart för honom själv varför han blev sparkad. Ja, det
är... Många parter inblandade.
Ja. Jag sa det när de skrev avtal med Activision. Då var det ju... Nu säljer de sig till djävulen här, men...
Nu dansar ni med djävulen i månskenet.
Ja, man vet aldrig. Jävla Bobby Kotick. Ja, jag har spelat med Black Mesa också.
Ja.
Och allt jag har att säga om det är stegar, utropstecken.
Stegar fram?
När man ska klättra ner för en stege.
Ja.
Då måste man se till för att koncentrera sig. Man tittar ner i marken mot stegen. Och sen ska man se till att det rycker till lite. Då vet man att nu har jag snappat om på stegen. Det går inte bara stege fram... Ja, snabbt som tusan och gå på och försöka tro att man ska fastna på stegen då, utan då trillar man och dör ganska ofta. Utan sakta, försiktigt, om du ska klättra ner för en stege. Sen när man kommer ner till botten, då vet jag inte riktigt hur man kommer av stegen. Att jag trycker på hoppknappen och trycker åt massa håll, och sen och går upp och ner för stegen ett par gånger och sen helt plötsligt så har jag lossnat från stegen.
Det måste ju se skitkul ut att titta på det.
Ja, det hade...
står så här en decimeter från botten och sen går du upp en liten bit och ner lite bit och så tittar du omkring och sen upp och ner och sätter ja. Fötterna i botten, men du släpper inte stegen med närmarna utan du håller närmarna stenhårt av stegen och tittar omkring så här frenetiskt.
Och då
fan tar jag mig loss?
Och då har jag också så här, du har, för att svara så här, då har ju han stegen bakom ryggen också när han gör detta.
Det måste ju se ännu mer bisarrt ut. Ja. Alltså, håller kvar med ena näven i stegen, vänder sig om och sätter fast andra näven på stegen igen och så står han där och ännu mer sig konfunderad ut och tittar, hur fan gick det här till? Ja. Hur i helvete släpper jag loss mig från stegen?
Jag vet, i Half-Life 2, alltså man... ja, det är konstigt, den motorns stegklättrande. Så jag... Men jag är nära slutet nu. Och jag hamnade i någon jättestrid. Jag vet ju fortfarande inte om de har hela den här slutdelen när man kommer till andra dimensionen och sådär som tydligen gör. Men jag är på väg nu in till portalrummet och sen är det en strid där och där sparade jag för att jag orkade inte med den just då. Vad har jag mer spelat? Jo, jag har spelat en special demo version av Pokémon Omega Ruby och Alpha Sapphire som vi fick tillgång till från, jag vet inte om det var från Bergsal eller vilka det kan ha varit.
Varför hatar du mig så?
Den här versionen är liksom en kort, liten sån här sammanfattad snabb demo-grej. Det som verkar inte vara någonting som direkt är från spelet, utan man kommer till någon ö tillsammans med någon gråhårig kille och så heter man Orlando och är en pojke, man fick inte välja någonting. Och sen så helt plötsligt så, ja, de här Team Magma, ja, de kommer jag ihåg, jag har spelat Sapphire, så det fanns Team Aqua och Team Magma tror jag i alla fall. Ja, i alla fall, så ja, så ska man till nu och sen pratar de om Mega Evolutions, det är väl nytt sen senaste Pokémon, antar jag att de kan bli lite så här supertuffa emellanåt om de har någon mätare som pulserar eller vad fan det är.
Pokémon, The New Dragon Ball Z.
Och så är det Pokémon, och sen... Jag tänkte inte på att det här var väldigt kort, låt oss säga 15-20 minuter, den här demon som man spelade. Och då var det mest att det kändes som att de ville visa att man kunde mega-evolvera de här. Jag tror någon eldkyckling-Pokémon och sen slog sig lite och sen helt plötsligt så evolverade han till sitt nästa steg. Och då blev man väldigt humanoid, jag vet inte om det här är bara för att de ska kunna ha Pokémons till det här... Pocken fighting-spelet, men han kommer vara med där för han var liksom en humanoid kyckling Pokémon eld typ. och sen så stod det någonting, jag vet inte om det heter någonting Primal Devolving, någonting med att de evolverar till någonting, att det var någon specialgrej, men jag kommer inte, jag tog en bild på skärmen som jag råkade radera igår så jag vet inte riktigt, jag har inte orkat undersöka. Och sen slogs man lite och sen träffade man. Det här med mega evolving, man har någon ring på fingret eller ett armband eller vad fan det var, så kunde man då koppla det till en Pokémon som hade någon sten eller...
Alltså det här låter ju som världens tråkigaste spel.
Och ja, det är Pokémon igen och det är ju 3D-renderad värld nu som man springer runt i, så det är inte det här. Du kan ju springa i alla riktningar nu. Du behöver inte bara springa upp, ner och höger och vänster.
Framsteg! Framsteg!
Och sen, men jag tror inte 3D-effekten var ganska... Det var märkligt för att på vissa ställen så... När de flög in på en Pokémon till den här ön, då kändes det som det var en 3D-effekt. Men jag hade 3D-sliden upp. Men sen när man kom ner på själva... I staden så fanns det ingen 3D-effekt helt plötsligt. Och sen så på något annat ställe så var det lite vag 3D. Det är väldigt märkligt. Nej. Ja, sen så... Har jag spelat Skylanders Trap Team till Wii U. Jag kunde, alltså...
Ja, vad är din fascination för Skylanders?
Och det är det här med figurer.
Det är enbart figurerna som gör det.
Ja. Alltså jag tyckte Disney Infinity, jag gillade också figurerna där. Det är väldigt fina, väl... skapta, välsvarvade små figurer. Och sen har jag tänkt så här, okej, med Skylanders, det är inga figurer jag känner till. Men så tänker jag, men så är det ju med alla spel man börjar spela. Man behöver inte, alltså med nya IP, man känner inte till karaktärerna. Men sen lär man sig väl att tycka om dem. Och sen så behöver vi något lite simplare spel som jag kan spela med sambon. Hon tycker inte riktigt om när jag försöker få henne att spela Plants vs. Zombies Garden Warfare till exempel. Så Och sen så gillar jag figurerna som sagt. Och visst, det blir ju en dyr hobby i längden det här med Skylanders. men så, som sagt, jag kan ju ha de här figurerna efteråt när jag slutat spela också. Så,
och titta på dem.
Ja, bland annat mina andra figurer. Min växande samling. Men i alla fall, Trap Team, jag har ju inte spelat de tidigare Skylanders, så jag vet inte riktigt vad som är skillnaden. Men i Trap Team så är det speciella då att man har fällor. Det finns vanliga Skylanders och så finns det, i första Skylanders fanns ju små Skylanders-gubbar. Sen kom ju
större Skylanders-gubbar.
Var det Giants som var uppföljaren?
Det var så alltså.
Ja, och då var det större, större inte Pokémon som är Skylanders. Och sen så kom
Skylanders Transformers.
Någonting med Force, alltså, nej, Swap Force var senast, ja. Och då var det att man kunde, att de speciella Swap Force Skylanders kunde man ju, de hade två olika bitar så kunde man mixa dem, så blev de olika. Här är det då Trap Team och då är det Trap Master Skylanders som är de speciella Skylanders. Och de har lite häftiga, de fångar skurkar, va. Och storyn är någonting, en gång satte de här massa skurkar i fängelset och sen nu på något sätt har skurkarna rymt och då kommer Trap Masters tillbaka och ska fånga in dem här. Och då är det en helt ny platta så man kan inte använda några av de gamla Skylanders. Men det gör inte så mycket för det har jag inte spelat.
Det kommer ju suga för alla småbarn och skit ju.
Ja, jag har för mig att efter första spelet så kom det en ny platta. Men den har man kunnat använda både i Giants och Swap Force. Men det nya med den nya plattan är att du då kan, nu måste du ha, okej. Det finns 9 olika element kan man säga. Jag kan inte räkna ut om det är Fire, Earth och de här vanliga och lite sådär. Och då måste man, ska man, när man besegrar en skurk så fångar man dem och då åker de till Skylanders Akademins fängelse, håla för tillfället, för att det här andra fängelset funkar inte eller något, jag vet inte. Men då kan du, om du har en fälla som är samma element som fienden är, och en fälla är då en extra liten kristallaktig pryl som du stoppar ner i den här portalplattan som du också ställer dina Skylanders på för att få in dem i spelet. Det är ju typ ett tredje persons actionspel kan man väl säga. Man springer runt med sin gubbe och skjuter pilar och olika projektiler och slår och grejer. Men och då stoppar du i den här fällan och då kan du ha en skurk i där, men då kan du också byta till att spela som den här skurken under en viss tid. Den har en mätare som går ner. Men då kan du, så du fångar och så kan du spela med de här skurkarna som har sina förmågor. Och sen är det, spelet är ju lite, alltså det finns ju mycket sådana här delar. Att här är en portal och så måste du ha en trap master av det här elementet för att komma in på den här delen. Där du kan få en hatt. Det är mycket så här, man kan
se hur de tänkte för att de ska tjäna pengar.
Ja, alltså det är verkligen. Och sen finns det, så kan du komma upp en liten platta man hittar, så är det liksom en samlargrej som man kan då samla ihop för alla olika Skylanders. Men då är det här att då kan du se, vill du se den här karaktären, så då kommer det liksom en liten reklamfilm för den här figuren om du trycker ja då. Det gör jag inte.
Ja, det är så uppenbart av dem.
Ja.
Det blir nästan sorgligt.
Och det här är också Activision, så vi får se. Annars är det rätt, alltså det är ganska simpelt tredje persons action så där. Man hoppar runt och slår lite. Men man har ändå, du kan hoppa, sen har du 3 olika attackknappar och för in-game pengarna så kan du köpa uppgraderingar av förmågorna så du får nya och bättre förmågor hela tiden. Och din gubbe, figuren, när du uppgraderar en figur så är han ju uppgraderad. Alltså det sparas ju på själva figuren så han är uppgraderad. Så du kan ju hela tiden uppgradera gubbarna med nya, det ena och det andra. Min favorit Skylander är Chopper. Det här är alltså han är en teknikbaserad Skylander. Det är
hans, en motorcykel.
Hans element. Nej, han är en liten T-Rex som har rotorblad på ryggen som man kan flyga med. Och då trycker man på hoppknappen och sen håller man in hoppknappen efter det så flyger han runt istället för att gå runt. Och det är kul bara. Han ser väldigt rolig ut. Och sen skjuter han en raketer från sin rygg också som han har. Och så kan han skrika.
En Mechasaurus.
En Mechasaurus. Och han... jag tycker om Chopper väldigt mycket.
Det jag blev lite slut i kommentaren av spelet.
Ja, alltså jäklar chopper alltså. Sen någon gång dök upp pusselspel. Man skulle liksom flytta runt en gubbe så den kom till ett... Det är svårt att förklara. Det är små pussel där man kan röra en gubbe i upp, ner, vänster, höger. Det, man säger, det är som ett fyrkantigt bräde. Sen så finns det liksom, ska man säga, vinklar. Så att när han slår i vinkeln så flyger han rakt i 45 grader blir det va? Åt. Så han kommer, om man säger att man är nere och trycker upp så gubben åker uppåt. Och träffar han den här då så, och den är vinklad så att han åker åt vänster. Och sen ska man då pussla in sig i, till en position.
Det måste vara 90 graders vinklar du tänker.
Ja, det måste det vara. Precis, självklart. Och sen så ska man då undvika ja. Jag vet inte vad det var, men om man låste upp någon dörr eller vad det kan vara. Sen går man runt och tar lite nycklar. Sen är det mycket så här, samla på sig pengar. Man skjuter sönder saker i miljön för så kommer det ut massa olika skatter som ger pengar. Men en av de ännu bättre grejerna är när man fångar en skurk. Så ibland så skriker de till exempel. Så hör man på tvn. Och sen så försvinner ljudet från tvn. Och då kommer ljudet från plattan. Och övergår till plattan. Det är skitkul. Liksom den här övergången.
Jag sitter och gäspar nu till det här.
Och sen pratar skurkarna från plattan också. Kommenterar på vad som händer. Och... Det kommer kosta... Mycket pengar. Men ja. Det är kul att vi kan spela tillsammans i alla fall. Och jag har min chopper också. Jag har lite svårt att sluta spela med honom nu, måste jag erkänna. Men jag har uppgraderat honom till fullo nu tror jag. Så jag får väl... Nej, nu har jag... Det har jag inte alls det. Det kommer fler uppgraderingar. Kul. Jag tycker det är mycket roligare gameplay än Disney Infinity om man ska jämföra med de två speltyperna som finns. Det är inte alls, alltså i Disney så var det väldigt så här konstiga kameravinklar och allting. Kameran kändes väldigt, här är det istället att kameran vrider sig av sig själv och det är ganska mycket längre avstånd utan du kan inte styra kameran själv och det, du behöver inte göra det heller. Vi har spelat med svenska röster också.
Ja, vilken plattform är du spelar?
Ja, det är Wii U.
Finns det bara på Wii U eller?
Ja, det finns till allt typ. PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, tablet, 3DS, Wii U. Ja, Wii med också för den delen.
Men det var bara för att du hade två handkontroller som du körde till Wii U.
Ja, och så är Wii U kopplad till den stora TV:n i vardagsrummet. Så det var där valet. 499 kronor på Elgiganten. Vilket var mycket billigare än på alla andra ställen jag såg spelet.
Vilket fortfarande är för mycket pengar, känner jag.
Ja, och då fick man en Trapmaster och en annan. Trapmastern, vad fan hette han? Sharpshot, jag vet inte. Och sen var det en liten kille som skjuter tomater. En liten växtgubbe som skjuter tomater med en tomatkanon. Och som heter Food Fight. Väldigt roliga namn på dem. Ibland. Vissa namn är jättekonstiga. Passar inte alls. Men, på tal om växter så har jag spelat Plants vs. Zombies Garden Warfare också på Xbox One. Jag skaffade mig en månad till av det här EA Access-tjänsten. Mm. EA, de slänger in olika spel i vad de kallar ett vault. Och sen så kommer de tydligen stanna där och finnas för alltid. Och så länge man har tjänsten. Det är lite som att ha Xbox Live Gold eller PSN Plus. Att man liksom får...
PS Plus
heter det, ja. Det är sant. Och det gjorde jag mest. Jag tänkte, då kan jag spela lite Plants vs. Zombies Garden Warfare i alla fall. Och sen får jag se om jag vill fortsätta med tjänsten. Men sen så har jag även testat lite snabbt Need for Speed Rivals. Jag tyckte väl inte att det var så jäkla kul. Sen har jag även Peggle 2. Sen vet jag inte, så finns det lite av deras sportspel också. Men... Och Battlefield 4 för den delen också. Där. Men, jag vet inte om man får expansionerna till det. Det vore konstigt kanske. Inte. Men Plants vs. Zombies, va?
Ja.
Ja, jag spelade hos dig någon gång för länge sedan. Man springer runt i tredje person med olika växter. Och sen kan man väl vara zombies med om man spelar andra lägen. Men det har jag inte gjort. Jag har försvarat min garden och... Första matchen kopplades jag från servern. direkt precis när vi skulle besegra bossen.
Det var ju... Bra början.
Ja, men sen har jag spelat några matcher till och det är lite sådär småtrevligt att spela bara och hoppa runt. Och...
Det är ju skitmysigt, spelet.
Och så får man sådana kort och låser upp massa olika customiseringsgrejer till sina växter och kan pimpa dem. Men det har jag inte kollat vad jag har låst upp.
Ja, du måste ju tjäna ihop pengar för att köpa kort sen. Det var precis i början som du får ditt kort.
Ja, fick man en jävla massa. Satt och öppnade i 5 minuter och bara tryckte på samma knapp. Men jag har även spelat Plants vs. Zombies till Android förresten. Jag var ju på sista banan. Jag var ju på sista banan på min jävla iPhone. Sen det var en av de sakerna som förlorades i bytet till Android, men det är kul att spela de där grejerna en gång till, så det är inte så farligt.
Ja, visst satt och spelade när vi åkte bil från Retrospelsfestivalen.
Ja.
Här satt jag att trevligt, nu ska jag gas åka i shotgun med mig när jag kör hem.
Ja,
till
men jag spelade inte lämna. Så mycket. Nu låter du precis som min kära sambo att jag kan ju pausa i det där och prata också.
Gör du inte det då?
Ja, det vet jag inte. Det sista jag har spelat lite grann är Scribblenauts Remix, också det på Android. Jag vet inte om jag tycker Scribblenauts verkar rätt tråkigt. Faktiskt. Konceptet låter mycket bättre än vad det var. Jag har aldrig vågat testa, för jag har liksom trott att jag ska
tycka om det. Det är kul i små omgångar.
Ja, det kanske är så att man bara tar någon bana då och då, så är det nog.
Det är kul att se och så här, har de tänkt på det här ordet och sen har de tänkt på ordet.
Ja, jag vet inte, remix, man kan i alla fall lägga till liksom att saker ska vara olika färger och större eller mindre och sådär innan ordet. Så det, jag vet inte om det Ultimate kom senare eller om detta är någon variant. Remix är väl någon form av blandning av olika Scribblenauts jag fått för mig, men jag är inte alls säker.
Mm. Men du, jag kom på en sak jag måste berätta.
Ja.
Genombrott i min värld, i mitt samlande. Jag har ju börjat indexera min samling.
Ja, det var på tiden att du började skriva ner vad du har.
Tragg från dig.
Ja, jag har ju sagt att du bör. Själv har jag ju inte en samling som har varit så jättejobbig. Den kan jag ju lista om på en kväll. Du har ju lite mer att spela med.
Ja, jag har blivit färdig med SNES, N64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Famicom Disk System och Famicom-delen.
Mm.
Det är tungt jobb.
Ja, och det känns tungt ändå som de delsamlingarna är ändå ganska små mot PlayStation 2 och Mega Drive. Och...
Ja, jag har ju inte lagt in vanliga Nintendo 8-bitar sen nu i den delen. Utan det är ju nästa steg. Aha. Jag tänkte jag ta slut för så här, tillverka och systemvis hela tiden. För att hålla lite koll på det.
Ja, det är nog rimligt. Vad säger du om lite nyheter, Lenny?
Ja.
Ja, min första nyhet är då att Shovel Knight äntligen kommer till Europa till 3DS och Wii U. Och detta sker i november, fast de har inte satt något specifikt datum, utvecklaren Yacht Club.
Det har ju varit mycket, mycket gnäll från dig i chatten om att varför är inte Shovel Knight här ännu?
Ja, jag vill ju spela på 3DS och inte på Steam där jag har kunnat köpa det sedan länge. Men jag förstår aldrig riktigt varför. Det var någonting med att jag kommer inte ihåg, jag läste något uttalande från Yacht Club varför de inte, det var någonting, det var extra jobbigt att fixa. Jag tror det kan ha varit att de måste fixa olika deals i olika länder i Europa eller något sånt, så att det tog mycket längre tid för dem när de inte själva, när de gör allting själva eller vad det nu var. Inte helt säker, men det ska Shovel Knight har ju folk talat väl om och lite svårare. Jag tyckte att det var kul, jag läste någon lite något intervju med någon utvecklarna att de ville att det ska se ut så som vi tyckte att NES-spelen såg ut. Alltså de använde lite extra grejer som inte NES klarade av. Men det är för att ge känslan av att så tyckte vi att spelen var på den tiden. Eller något sånt. Men de använder ändå, jag tror Nessens färgpalett använder de och lite sånt där. Och det ser fint ut. Det kanske jag vet fan ingenting om gameplayet. Men det är en riddare som slås med en spade.
Jag hoppas det är utmanande. Men jag gillar inte att han har en spade.
Varför? Den är jättefin.
Men varför just en spade?
Det är en stridsspade.
Det är jättetråkigt ju.
Nej. Jättefint med spade. Ja, det kommer en uppdatering till Xbox One. den förbättrade Snap-grejen. Jag vet inte om du har upptäckt.
Jag har nog inte haft den igång för att få uppdateringarna.
Ah, okay. Du vet, tidigare så kunde du få upp Snap genom att dubbelklicka på den här Xbox-knappen på kontrollen.
Ja.
Nu när du gör så så kommer det upp en fyrdelsväljare. Den ena grejen, om du trycker uppåt så kommer du till den här vanliga menyn för olika Snap-appar. Trycker du åt höger så kommer du direkt till grupp-Snap-appen istället för att du ska behöva in i den här listan och välja den. Och trycker du åt vänster igen, eller vänster, så kommer du till spelet igen, och trycker du neråt så, ja, det var något annat. Jag kommer inte ihåg vad. Men just det här med att du kommer lättare, snabbare in i din sån här party-appen istället för att du ska behöva in i listan och ta den. Att du bara dubbelklickar och sen trycker du åt höger så kommer du direkt in i den.
Det var, allt sånt är uppskattat.
Ja, det var smidigt. Så jag orkar inte använda funktionen längre. Jag orkar inte säga Xbox Snap Party. Jättejobbigt. Och så funkar det inte alltid. Så måste man vara tydligare. Och sen säger man tydligare så hjälper inte det heller alltid.
Sen blir du arg och skriker i vrede.
Ja. Nästa nyhet är att Dirt 4 ska vara på gång. Det är ju Codemasters som står för Dirt-serien och tidigare Colin McRae. Och enligt källor som Game Reactor har talat med så ska man nu gå tillbaka till rötterna där Colin McRae var mer ett rallyspel än det här och mer andra offroad-typer också. Och även om de andra, jag vet att du tycker om de här andra offroad-grejerna, Lenny.
Ja.
Men vi har ju inte haft ett vettigt rallyspel sen Colin McRae Rally 4 eller 3 eller vad fan det var. Och Rally Sport Challenge för den delen.
Eller Dirt.
Eller Dirt. Men Dirt, där hade de redan börjat med väl lite sån här offroad-märkliga bilar. Och...
ja, det var inte bara rally.
Ja.
Men det var mycket rally och det var bra rally. Oj, ja, oj, oj. Ja.
Och enligt samma källa så ska man ha filat på en ny version av sin egomotor i 2 år nu. Och grafiskt så ska det slå både Forza och Drive Club. Och det väntas visas upp inom kort. Ser det fram emot.
Ja, jag gillar ändå Dirt 3. Jag tyckte den här Gymkana-delen var skitrolig faktiskt. Jag satt ju och spelade med Rattor också. Oh. En sån Logitech G25.
Tvåan har jag väl spelat mest av dem. Även om jag inte har spelat alls mycket egentligen. Så har jag ju spelat, testat det. Men jag tycker att det är kul. Men sen är det så alltid med mig och bilspel. Jag tycker att det är kul. Men jag orkar inte spela det så länge. Det är märkligt. Så Dirt 4.
Kämpa.
Dirt 4 när det bara är rally. Då får jag fan ta tag i det alltså. Nästa nyhet. Bossa Studios annonserar I Am Bread. Det är alltså Surgeon Simulator-skaparna som gör en brödsimulator.
Jag vet inte hur mycket simulator det är egentligen.
Nej, men de vill ju kalla det så. Du är alltså en brödskiva.
Det är lika mycket simulator som Surgeon Simulator. Ja. Simulator är simulator.
Vad var det du kallade den här typen av simulatorer? Är det en arkadsimulator?
Ja.
Ja. Och styrningen är ju att varje hörn av brödskivan har en knapp kopplad till sig. Så när du håller in den så styr du den biten av bröd. Det är väl lite som Octodad som jag har förstått det. Att man, där styrde man ju olika lemmar med håll in knappar. Och... ja, det är sådana spel. Du rör dig runt in i ett hus verkar det som. Och kan steka dig på... eller hoppa ner i toaletten...
jag tittar på trailern innan då. Det känns som att de visar allting som är roligt i spelet i trailern.
Ja, det kändes... kan det vara så att de har fler, mer än bara den här miljön? Att det finns mycket, kanske mycket mer att göra. Men vet, inte jag. Jag tänker inte spela det i alla fall. Min sista nyhet är inte så mycket med nyhet som det är information. Det har sålt 60 miljoner Halo-spel sedan den 15 november 2001, meddelar Microsoft.
Ja, det är en rejäl summa.
Ja.
Tänk så många det är som en dålig smak.
Där jag läste nyheten så jämförde de med Call of Duty som har sålt i 139 miljoner exemplar och GTA-serien som har sålt i 185 miljoner exemplar. Men de är också multiplattformsspel så att det blir ungefär jämnt med dem skulle jag nästan säga där. Ja, det var ingen nyhet men det var jag som... se fram emot Halo The Master Chief Collection så mycket.
Jag försöker trycka in allting du kan om Halo just nu.
Och The Master Chief Collection har ju, är ju färdigt nu. Meddelas också ju under
sen sist. De meddelar också om en trevlig patch de ska släppa.
Ja. På skivan har ryms 45 GB spel och sen så när spelet släpps första dagen så ska du ladda ner en 20 GB stor patch.
Det kommer ju göra många glada och trevliga.
Det lät mer som att eftersom de inte fick med allting på skivan så får man ladda ner en del. Nej, det, jag tänker lite på amerikanerna som har sån här begränsad. Många amerikaner har väl fortfarande begränsat hur mycket de får surfa för. Ja, och det känns som att 20 gig kommer ta rätt mycket på deras. Så de laddar ner spel, sen kan de inte spela online sen.
De får fan släppa det i förväg så en vecka så att folk har tid att ladda ner.
Ladda ner
patchen
lite då och då. Ja, ISIS.
Att släppa en 20, nej det är helt galet tycker jag. För fan, de måste ju ha tryckt in lite komprimerat och gjort lite lite vettiga tekniker på skivan för att spara lite utrymme.
Men det är ändå, det är fyra spel och nya grejer och de sa ju det att de ville ju inte dra ner på någonting bara för att få in det på skivan helt. Ungefär, det var förklaringen.
De kunde ju tagit bort Halo 1, 3, 4.
Nej! Snart ska vi prata om Batman, men först ska vi lyssna på en liten låt som heter Starbound Theme of Dream Warrior, och jag tror det här är någon form av Kirby remix. Njut! En härlig liten melodi. Men nu är det dags, Lenny.
Nu är det dags, äntligen.
Batman till Mega Drive. Vi har skjutit fram det vecka efter vecka, men...
Och jag tror att det är för att du inte hade klart av spelet förrän igår när vi spelade in det här avsnittet.
Ja, det kan ju också stämma om man ska vara sån. Batman till Mega Drive utvecklades av Sunsoft och släpptes 1991. Det är väl vad jag har att säga om själva det, den delen.
Ja, mycket mer behöver man inte säga.
Sunsoft gjorde ju även Batman-spel till NES, Game Boy och så vidare. Lite bättre spel, men mer om det sånt. Ja, vad ska vi börja? Vi kan börja med
logotypen.
Batman-loggan snurrar.
Fint.
Mycket vackert. Och så snurrar den. Och sen slutar den snurra. Och så står det Batman.
Ja.
Och Sunsoft. Men Sunsoft lyckas alltid ha sin logga. Den är grå och väldigt stor och synlig i Batman-spelen.
Det ska synas tydligt.
Ja, sen lite ner i hörnet står det vilka som äger rättigheterna till Batman och sådär. Men det är inte så noga. Ja,
Var ska vi ta den någonstans?
Jag vet inte, vi börjar med första banan. Vi
kan ju börja diskutera istället rörelsemönster för Batman, så vi har det nedstakat lite snabbt.
Ja, Batman, för det första. Det första rörelsen från Batman man ser, det är när han kommer in glidandes uppifrån och ner. Han liksom har sin cape utfälld och sen landar han. Och vad kan man göra då, Lenny?
Man kan slå i stående position.
Ja.
Man kan sparka i sittandes eller hukandes position.
Ja, du gör en sån här liten sparka undan fötterna spark.
Ja, det ser ut som det var i alla fall, fast det är inte så jättemycket i den funktionen.
Nej. Men det är en sån låg spark.
Mm. Så skulle jag vilja ha att han kan hoppa och slå eller sparka i luften, men det kan han inte. Men han kan göra ett lite annorlunda dubbelhopp istället.
Ja, och jag trycker frenetiskt på hoppknappen när jag hoppar åt håll på att göra den. Ska man då bara dubbelhopp trycka på den efter man har hoppat, eller?
Ja, det är ungefär samma teknik som i Shinobi-spelen. Alltså att du måste trycka i närheten av när han når maxhöjden i sitt hopp.
Jaha,
trycker du efter han har hoppat maxhöjden, alltså är på väg ner, då kan du inte göra den längre.
Jag har känt att jag bara, liksom när jag är i höjden och så trycker jag flera gånger på knappen bara, sen till slut så hoppar han. Det finns som att dubbeltryck. Ja, nej, men då har jag bara...
Ja, det räcker med en enkel knapptryckning när han är på väg upp för att göra hoppet.
Okej.
Okay. Och det är ju väldigt användbart move i spelet.
Ja.
För att, inte bara för att han tar sig fram snabbare, vilket är väldigt trevligt, utan han kan även skada fienderna med den här attacken.
Ja, precis. Han liksom slår till när han... slå till dem. Och det kommer vi ha nytta av.
Helt klart.
Sen kastar han även en Batarang som man får plocka upp. Man har inte evigt med de här, utan man får plocka upp dem på banan i form av en Batman-logga.
En väldigt användbart vapen.
Ja, och han har även en sån här enterhake. Vad ska vi kalla den? Bathook.
Ja, det kör vi på.
Man trycker uppåt och trycker på, är det slagknappen?
Batarang-knappen.
Är det batarang-knappen?
Jag tror att det är det.
Nej, jag tror det är slagknappen. Hur som helst skjuter han ut en krok som sätter sig i om det är liksom en plattform som man kan komma upp till, så hakar han fast den, så trycker man uppåt igen, eller är det på samma knapp? Ja, något sånt. Och så åker man upp i alla fall. Så man kan flytta sig. Och ibland behöver man använda den här för att komma upp, och ibland så är det bara smidigare att använda.
Ja, det är ju inte så många ställen i spelet där man verkligen behöver den.
Nej, det är det ju inte. Men det är många ställen som... sista banan kanske, men det kan vi ju komma till då.
Det är ju framförallt bana 2 där man verkligen måste använda för att ta det uppåt mycket.
Ja, det är sant.
Men det tar vi också så småningom.
Ja, det finns lite olika power-ups. Hjärtan. Ett hjärta ger dig energi. Du har energimätare, är ju ett visst antal små kuber som ligger.
Och det är 8 stycken för att vara exakt.
Ja, och de syns där nere i den här själva. Ja, och sen så om du har en boss mot dig, så ligger bossens
8
sådana i samma över, under.
Över.
Över till och med, ja. Och sen så kan man då plocka upp de här Batarangs med en Batman-logga. Och man får väl... Man har 5 när man börjar efter man har dött eller från början.
Och varje sån här power-up ger det väl 5 stycken till?
Ja, jag skulle tro det också. Ja.
Du har ju extra liv också i spelet.
Det är sant. Det är ett Batman-huvud på en liten sån här ikon. Ja,
det kan ju behövas i början av spelet i alla fall, tills man börjar förstå lite mer av tänket.
Jag tycker alltid man behöver mycket liv, men... Första banan, Gotham City Streets.
Mm. Det här följer ju filmen lite mer än de andra övriga Batman-spelen, ska jag väl säga.
Ja, det gör det ju lite i alla fall. Fast det är ju fortfarande... Det är helt klart så. Men det första som slår mig är ju att det är inte Streets of Desolation som spelas i musikväg.
Nej.
Och det är lite... Det är en bra låt. Men det är inte Streets of Desolation.
Nej, men så kan du inte säga heller att det är ju inte den här låten därför den är kast.
Nej, men det är ändå Naoki Kodaka som har gjort musiken, och han gjorde ju musiken till NES.
Ja, men tror du verkligen han har använt samma soundtrack igen?
Vissa låtar i det här spelet kommer ju från andra Batman-spel. Men det tar vi på nästa bana. Men ja, i alla fall, de första fienderna man möter,
eller det är hedliga vanliga goons.
Ja, vi tar det grafiska först kanske. Man är på gatorna i Gotham City och det är mörkt om natten. Och sen när man har gått en bit på banan så börjar det först duggregna lite. Och sen helt plötsligt bara spörregna det. Det är snyggt.
Jag funderar på... Jag har knappt tänkt på det här med regnet. Och nej, men sånt jag var för inne i spelet.
För först regnade det inte från början. Sen så kommer det bara lite så här droppar. Och sen helt plötsligt så bara ösregnade. Det var trevligt. De första fienderna är ju bara sån här, de bär väl kniv eller någonting och går rakt mot dig, slår dem på käften.
Bjud in till en riktig käftsmäll.
Ja. Och den andra typen av fiender är ju de här revolvermännen som hoppar ner från taken och de står helt stilla och, men så skjuter de emellanåt. Och då är det bara ducka och sen så går du fram och slår dem på käften också.
Du har ju även parallaxskådning i spelet, för ibland ser du sådana här lyktstolpar passera framför bilden, eller framför Batman.
Ja, men det är typ ett lager parallaxskådning här.
Ja.
Det är lite dåligt användande av parallaxskådningen.
Både var mer parallaxskådning
i
spel.
Det känns som de skulle kunna göra det i Batman i alla fall. Jag tycker att ljudet när man slår och sparkar är jättehäftigt. Det är riktigt sådär...
Det är lite snärt i det.
Ja, man känner riktigt att det där gör ont när han slår.
Men det är väldigt mörk design på Gotham City. Det känns som en övergiven bakgata i Gotham.
Helt klart. Men
nedsläckt och mörkt och jävligt.
Jag tycker Batman är lite bångstyrig.
Va?
Alltså han är inte jättebångstyrig, men jag tycker att han är lite... Han känns inte smidig heller.
Men det är också... Innan jag glömmer bort, jag måste lägga till det här partiet först också. Ibland så passerar man i en korsning och då ser man gatan fortsätta inåt i bilden med så här lyktstolparna som lyser ner på gatpartierna, vilket jag tycker är väldigt snyggt.
Ja, jag bara förväntade mig att det skulle komma bilar körande det där som man fick akta sig för.
Det
känns som någonting som är i andra brawler-spel. Är det alltid så, om man ser en gata på det viset så kommer en bil och kör på en. Det är ju bara de här jävla street thugs och pistolmän som är på som fiender på själva banan.
Men åter till bångstyr Batman. Nej, det håller jag inte med om.
Nej, alltså inte jättebångstyr, men han är ändå inte... Han kunde varit smidigare.
Han är inte bångstyr alls, han bara slö.
Ja, det är kanske det jag tänker på.
Det är därför man så här våldshoppar med hans dubbelhopp hela tiden för att ta sig fram. Bara att bilden hinner inte scrolla med så snabbt som jag vill gå igenom det.
Nej, det vill jag. I alla fall till slut så kommer vi till en boss här. Och det är ju, jag kallar honom för boxaren.
Ja, det är det uppenbara namnet.
Han har boxhandskar, varför man nu ska ha det när man ska ge sig på Batman. Det känns lite
dumt. Ja, det är en dum idé.
Ja, och han går sakta framåt och boxar. Och ibland så gör han liksom, han går lite snabbare fram. Och det gäller mest att göra det här dubbelhoppet över honom. Och man slår till honom i huvudet flera gånger. Och sen är han nere.
Ja, känner man inte till dubbelhoppet så kan man få lite problem med honom.
Ja, och det kan jag ju säga att jag hade från början. Att jag först slängde upp mina batarangs jag hade på honom. Och sen hade han lite kvar. Så inte fan. Och då försökte jag använda dubbelhoppet bara för att komma över bakom honom och slå honom i ryggen. Men när jag träffade honom med dubbelhoppet så insåg jag ju att dubbelhoppet var en attack också. Och då blev det ju lite... Då blev han ju mycket lättare. För annars kan han vara riktigt jobbig om man inte förstår sig på det.
Nej.
Ja, han är inte så svår som sagt. Sen andra banan, Axis Chemical Factory. Det här är ju... Kemikaliefabriken finns ju även med i NES-spelet och i Gameboy-spelet också. Det är också lite från filmen.
Det är en vital del av filmen.
Ja, det får man ju säga. Rent utseendemässigt så kommer jag inte riktigt ihåg hur den ser ut faktiskt.
Det är väldigt mycket industri och cisterner.
Ja, precis. Det är mycket kemikalier.
Balkar.
Balkar, ja. Fienden då? Jag kallar de här för glidare.
Sliding street punks.
Ja, de springer och sen så slider de på marken och man träffar dem. Varför skulle Batman bli skadad av att någon kommer glidandes på marken mot honom?
Det gör nog ont att få en känga och komma glidandes i den farten.
Ja.
Men jag förstår inte att han skulle kunna bli det däremot.
Nej, ja, de är väldigt märkliga. Irriterande kan de vara om de För även om de ofta kommer på ungefär samma ställen, så ibland så kan man inte riktigt räkna med dem. Ja, har vi sagt att det här spelet är ett sidoskrollande actionspel?
Det är det i alla fall. Kanske vi bör lägga till om vi inte gjort det allaredan.
Ja, det är det i alla fall. Sen kommer laserkanonen.
Laserkanonen, ja, det är ju...
Det är liksom en liten metallgrej, och så har den ett rör som sticker ut, som du skjuter ut en laser, och du skjuter alltid ut dem i en vinkel 45 grader neråt, snett neråt vänster. Det är det alltid.
Men nej, inte alltid, utan de justerar sig väl efter var du är någonstans.
Nej.
Gör de inte?
Nej. De är alltid fixerade i en position som vet man var man ska stå, så det skjuter ner i golvet och då studsar den sen upp i motsvarande vinkel åt andra hållet. Som kan hoppa.
Infallsvinkel lika med utfallsvinkel.
Precis.
Ett gammalt begrepp.
Och då och de tål ett slag, de här jävla kanonerna. Det är mest att ibland så är de på ställen där
man ska, det är lite jobbigt.
När man ska undvika en annan fiende samtidigt. Så, och de andra fienderna som finns är ju bazooka-männen.
Mm. Men de är ju jättelätta. Bazooka-männen hukar ju sig och har en liten sån här animation precis innan de skjuter.
Ja, det är den här lilla indikationen, och då hoppar man över och sen springer man fram. Men man måste ducka när man slår dem. Sen kan du även, om du står precis framför dem så att du är bakom själva mynningen på bazookan, så blir du inte träffad heller.
Ja, det har jag aldrig provat.
Jag råkade. Så ofta så hoppar jag ganska nära dem, och sen så slår jag på dem. Så även om de sköt så missar de. Ja, så det är de tre fienderna som finns. Och här har vi musiken på den här banan, tror jag är en variant av kemikaliefabrik låten från Gameboy. Jag är inte helt säker, men det är någon låt från Gameboy-spelet i alla fall. Och den är väldigt trevlig, så den gillar jag.
Ja, visst ändå.
Och det är väl egentligen här också man börjar med den här bat-hooken mest, att man behöver precis i början måste använda den för att komma. Ja, man måste, ja. Inte, men
jo, det finns några partier där du verkligen måste för att komma vidare.
Och här är det rör som exploderar med, så man, och där precis i början så är det ett långt rör man går på, och ofta då när man kan ju komma över till den här sista biten av röret som man sen måste haka sig upp på. Om man gör dubbelhoppet, men om man inte gör det så trillar man ner, och det gör man oftast första gången att man inte är beredd på att röret ska explodera.
Jag gillar den här animationen när röret exploderar, det blir jättetjockt först, blinkar till.
Ja, det är riktigt så här som en tecknad film när någonting ska, någonting pulsera till och sen explodera det. Det ser väl fult. Men
det är inte riktigt vad man förväntar
nej,
sig.
Nej, men man får ju i alla fall indikationen om vad som är på gång. Ja, och man tar sig igenom banan, och den har vissa partier där jag bara åker på stryk för att det är jobbigt, för att de här jävla lasergrejerna är i vägen. Men till slut så kommer man fram till bossrummet, och där har vi, vad heter han, Jack?
Ja.
Senare Jokern, som står och skjuter upp i högra hörnet ner, och sen precis ovanför där man är så finns det en plattform, och efter den så är det en laserkanon. Och efter laserkanonen är det en plattform med ett rullband, och sen står det en bazooka-kille också ner under där Jack står. Och så finns det de här cisternerna, öppna cisternerna med gröna kemikalier i. Och det gäller ju att på något sätt träffa Jack med ett slag så han trillar ner i kemikalierna.
Ja, det är det bossen går ut på. Så får du ta dig fram och träffa Jack, så blir han ju nedputtad eller nedslagen i kemikalierna.
Och det är då han förvandlas till Jokern.
Vilket skämt.
Jag vet inte. Det är ingen det är väldigt få mellansekvenser i det här spelet, men det kommer en. Det är väldigt märkligt att det är en enda.
Det, precis som du säger, det är en mellansekvens i hela spelet.
Ja, och den kommer vi här efter mellan bana 3 och 4. Så vi tar bana 3. Flugelheim Museum.
Jag gillar färgsättningen på den här banan.
Man är på ett museum och det är fönster i bakgrunden, och det är såna här
pelar ornamentaktigt längs, och med såna här stora, vad ska man kalla det för, takkronor.
Ja. Men den första fienden man stöter på är vad jag kallar fega pistolmän. De har pistol och de går fram och skjuter, men när du går mot dem så går de ifrån dig liksom, tills du är på ett visst avstånd igen, och då vill de skjuta dig. Men om du hela tiden går emot en av dem, så kommer han bara gå ifrån dig hela tiden, tills du stannar upp så han ska börja skjuta, och sen går du fram och slår honom på käften. Ja. Men då har vi problemet här. Det är de här ljuskronorna du pratar om. För av någon anledning så åker de upp och ner.
Ja, det är fiende nummer två. Jaha, på den här banan.
Precis. Och inte... Varför skulle takkronorna åka?
Ja, min teori är att det här är en... Det är ett konstverk. Det är en art installment i det hela.
Takkronor som åker upp och ner, som ja, man kan dö av.
Det är min teori. Det är det bästa jag har.
Ja.
Ja, det är så jättelöjligt. Men,
ja. Fast man kan ganska bra lära sig att tajma in, så att man hela tiden har en rytm i att man slår till en solgubbe, sen kommer man mellan, och sen så när nästa krona åker upp så kan man slå till nästa gubbe. Tills man kommer till nästa fiende, yxmannen.
Mm, här har vi den första lite svårare fienden i spelet. Om man inte
väldigt... Han passar ju inte in riktigt. Han känns ju som en karaktär från ett fantasyspel. Han har en riktigt sån här stor tvåäggad yxa som han antingen hugger med, eller så kastar han den efter en. Det är jättemärkligt. Han ser ut att vara liksom en barbar eller någonting. Helt... Vad gör han där på museet?
Jag vet inte, men jag gillar fortfarande färgsättningen i museet. Det är mycket orange då och röda toner.
Ja. Och samtidigt som man kommer fram till första yxmannen, så kommer man också sen till... Eller precis innan, även man börjar åka i första hissarna i och för sig. Det är de märkliga hissar. Det är liksom plattformar som åker upp och ner, som ser ut att vara gjorda i sten. Och sen har de taggar under till.
Ja, det är väldigt märkliga saker de har i det här museet.
Ja, och sen ska man då försöka hoppa sig upp från mellan de här plattformarna, ta sig uppåt. Och...
Men det är bara för att vi ska tagga till.
Så jävla kast. I min anteckning har jag här bland annat med stora bokstäver jävla yxgubbar.
De står på några elaka ställen på den här banan.
Ja, och det är så här, ofta så här att de har en power-up bakom sig. Och grejen är att försöker man komma åt den här power-upen, så kommer man bli av med allting som har med den här power-upen. Du kommer, är det ett liv så har du gjort av med två liv innan du kommer fram till den. Ska du ha batterangs, så får du använda upp alla batterangs först för att döda den här jäkla yxgubben som står helt jäkla superkast till.
Fast är du lite mer skillad, så kan du ta sånt utan batterangs också i många lägen.
Ja, jag vet. Jag vill återgå till en sak som... Det var ungefär här i spelet som jag gick...
Börjar bli förbannad.
Som jag startade om spelet, gick in i options och valde att jag skulle ha 7 liv per continue istället för 3 som är standard. Det här, Lenny, är nyckeln till att jag har klarat spelet.
Ja, okej.
Okay. För att jag blir så frustrerad på många ställen, och ibland när man har några liv extra, för du får alltid börja där du dör ju.
Om du har liv, känner du trygghet om du har liv, tar ja, lite lugna istället.
Man kunde liksom lite ibland brute force igenom att...
Ja, brute force is the shit.
Jag liksom tänkte att ja, men jag har några liv till det här, och sen så kan jag liksom bara ta mig framåt, och jag slår ihjäl den här. Ja, men i alla fall, många jobbiga plattformar senare. Musiken här tyckte jag var lite... Det är kanske det sämsta låten i spelet faktiskt. Jag tyckte den var rätt dryg att lyssna på.
Det är ju inte den bästa låten i spelet, helt klart.
Nej.
Den kommer vi snart till.
Ja, och det här också, jag observerade att den... I continue-skärmen, när man har dött, så står det continue eller något annat kan man välja. Men den här lilla fladdermusen som är indikatorn på vilket alternativ man har, den är jättefint animerad och jättefin. En pixel och fladdermus.
Nu säger jag som sagt att jag har aldrig varit vid continue-skärmen, så jag vet inte.
Jag har ju varit där så jävla många gånger. Det är helt sjukt att du inte har sett den ens. Det här spelet är ju jättejobbigt. Åh, jävlar, jag hatar dig. Bossen då?
Ja, den här bossen känns ju också väldigt malplacerad.
Ja, först har vi en svärdsman som kommer innan.
Ja, en liten miniboss, ja, en liten uppvärmning.
Då hade jag så mycket... Jag hade jättemycket batrangs, så jag bara kastade ihjäl honom.
Jag med.
Men sen så kommer man in till den här... Det är en stor, stark man.
Ja, det är själva definitionen på den här karaktären. En stor stark man.
Han bär en grej som man kastar efter när man kommer nära.
Det är en Ulf Samuelsson helt enkelt.
Ja, en Ulf Samuelsson. Och sen bär han en stor, ja, någonting.
Så här cinderblock tror jag det heter på engelska. Cementblocken.
Ja, och så kastar han det. Men när han hade kommit så långt så hade jag i stort sett dödat honom med batarangs redan.
Men det är därefter han gör sina roliga hoppattacker hela tiden. Han gör så här, ja, klassiska hoppa med hela kroppen och eller så att försöka träffa dig med magen.
Ja, och de hann jag ju aldrig se för att jag hade ju haft ihjäl honom på avstånd redan. Så, men vi
han
återkommer.
Han springer väl?
Ja, han springer och allmänt jobbig. Men han återkommer ju senare så vi kan prata mer om honom.
Ja.
När jag har antecknat om honom. Vi klarar honom och då ser vi en liten cut. Är det nu vi ser?
För man, den enda mellansekvensen
i spelet. För under striden så uppe på en, liksom en plattform så ser man Jokern som håller den här, vad heter hon? Valerie? Nej.
Kim Basinger.
Kim Basinger, karaktären från Batman-filmen till fånga där uppe. Och i den här, helt plötsligt kommer den, det är som en stillbild på Batman som håller i henne och sen har den här Bat-hook, det är väl en sekvens nästan ur filmen det här när han...
Ja, det är direkt taget ur filmen.
Och så ser man två stillbilder när de här två olika piggarna sätter sig. Och sen i nästa scen så ser man som att han svingar sig ut mot skärmen lite. Och sen står Jokern och hans hantlanger i bakgrunden på, och tittar på.
Ja.
Och det är verkligen att det är en sån här mellansekvens. Och just det här med att det är de här stillbildsgrejerna. Det känns som...
Jag tycker det är snyggt gjort, men det är också det enda i spelet, vilket är lite tråkigt.
Ja, Batman till Ness har ju ändå någon form av sekvens mellan varje, även om det klipptes bort mycket där i det spelet också. Ja, det är märkligt. Men så kommer vi till bana 4.
Ja.
Det här är ju återigen Gotham City Street, fast nu kör vi i Batmobil och det blir en sidoskrollande shooter helt plötsligt.
Ja. Och det här har vi även spelets bästa låt, tycker jag.
Jag kommer inte riktigt ihåg låten. Kan vara för att jag varit där, som vi pratade om shoot-em-ups innan och hur stressad jag blir av att det är en massa saker på skärmen. Så jag var ju på helspänn här. Hela tiden. Och dog och dog. Lenny,
kan vi inte ta och slänga in låten här?
Det kan vi göra.
Så folket får lyssna på den.
I alla fall, man kör med Batmobilen som kan skjuta. Och den kan även skjuta raketer på samma knapp som man annars använder Batarangs. Och sen ska man skjuta på olika typer av bilar. Först är det några vanliga små bilar som inte gör så mycket mer än att de åker fram och tillbaka och i vägen. Sen kommer det skåpbilar som slänger ut bomber ifrån bakluckan. Och sen kommer det lite olika typer av tanks och grejer som skjuter med olika kanoner. Grejen är att jag hade jättestora problem med det här, både när jag spelade det i somras hemma hos dig och även nu. Sen helt plötsligt så
förstår du.
Så kom jag fram till bossen. Jag satte mig längst ner i vänstra hörnet nere och sköt missiler två gånger eller tre. Och han verkade inte kunna träffa mig direkt när jag var där nere. Och så bara dog han.
Ja.
Och jag bara, ja, okej. Okay.
Den lättaste banan i hela spelet. Jag får ut den första banan.
Ja, det var, ja, det blev helt plötsligt jättelätt. Det är en stor tank som är slut, som är bossen där. Och det är den lättaste bossen i stort sett nästan.
När man väl... det är bra variation på fina på den här banan i form av olika fordon man stöter.
Ja, man får verkligen liksom placera sig mycket olika och annorlunda beroende på vad det är för någonting som kommer. Och de har olika, mycket mer varierade attacker än de här andra
vanliga gruntsen som finns under spelets gång.
Det svåra är att försöka fånga upp olika power-ups som ligger på vägen ibland.
Man passerar så jäkla snabbt.
Ja, men till slut, jag har ju spelat så många gånger så jag lärde mig vad alla fanns nästan. Så att sen, till slut så hade jag ju ganska bra ställt. Ja, och då tar vi oss till bana 5.
Mm.
Här.
Vänta. Det är viktigt att tänka på också att alla batarangsen du hade på banan innan överförs ju till missiler på denna banan.
Aha.
Och även från missiler till batarangs till nästa bana.
Ja. Men Jag hade oftast ingenting kvar. Eller så hade jag dött. Här hann jag inte... Jag glömde anteckna vad bana 5 hette.
Vi kan ta och kika här. Jag sitter och kollar på min egen genomspelning här samtidigt för att verkligen hålla mig ajour.
Jaha.
Den heter så mycket som... Det har inget namn på bana 5.
Nej, det heter ingenting.
Nej, ingenting i mellansekvensen.
Ja, det är märkligt. I alla fall, här har vi då... Låten är också någon... Jag tror det är någon version av antingen en låt från NES eller Gameboy-spelet. Jag är inte helt säker, men en trevlig låt till banan som...
Den här är den störigaste banan i hela spelet.
Jag har glömt anteckna hur banan själva i sig ser ut, men fienden är på den här banan.
Pantomima.
Det är så här jävla mimar, ja. Alltså, som... Och de här... Och de första de kommer, det var så...
Och ja, de börjar... När man okay. kommer fram till dem så gör de sin bakåtvolt och sen börjar de hoppa och hoppsparka.
Ja, alltså de först börjar de gå bakåt, sen gör de bakåtvolten och sen hoppar de framåt och sparkar. Och det är så jävla svårt att träffa dem.
Och det är därför man ska träffa dem innan, precis när de har gjort sin bakåtvolt.
Ja, men du är så jävla jobbiga och de rör sig så konstigt. Men det blir inte bättre. Det blir inte bättre på den här jävla banan. För sen kommer det eldsprutande mimare. Det är lite tjockare gubbar som står stilla och sen så sprutar de eld.
Ja.
Ja, visst, de är lite lättare för då är det bara att vänta tills de har sprutat eld. Men helt plötsligt, då står det alltså en eldsprutande mimare på en plattform samtidigt som en vanlig mimare står och hoppar fram och tillbaka med hoppsparkar.
Visst är det kul.
Det går ju för fan inte att inte bli skadad av dem.
Jo då.
Hur då?
Du kan ju huka dig och göra dina sparkar. Ställa sig på kanten så när de gör sin hoppspark så når du dem med din hukande spark. Till exempel.
De når ju en själv där uppe. Varför tänkte jag inte på att försöka sparka han i huvudet? Ja, det är ju så solklart.
Det är uppenbart.
Ja, nu, okay. För jag tänkte att det måste finnas något trick här, för annars är det så trasigt spelet som det bara... Men det märkliga, trillade du någonsin ner på den här banan? För det är jättemärkligt, ja. För det finns massa power-ups under de här plattformarna.
Jag trillade ner någon gång innan jag körde inspelningen, när jag bara provspelade lite.
Ja, men på, till exempel, alltså grejen är att det finns power-ups men det som är direkt under är att trilla ner till döden.
Ja.
Så på ett ställe så är det 3 liv på rad. Så om du hoppar ner så kan du få de här 3 liven. Och sen så börjar du leva upp igen med 2 extra liv.
Ja.
Men sen fanns det också på ett ställe där det var liksom 3 olika. Det var batterangs och hjärtan och grejer utspridda. Men grejen är att om du trillar ner där så dör du och blir av med dem.
Ja. Jag har inte vågat prova, men jag har sett att det finns där. Jag funderar på om man kan göra någonting med sin bathook.
Ja, jag funderar, jag hoppade ner någon gång bara för att se om jag kunde i luften på något sätt. Ja, jag vet inte. Skitsamma. Efter mycket om och men och dryga mimare så kommer man till en boss. Och den här mannen vill jag kalla dubbelsvärdspajasen.
Dubbelsvärdsberserker.
Det är en man med 2 sablar som han viftar runt sig.
Det ser inte ut som att han har någon klass eller kontroll över viftandet, utan det är verkligen bara som ett så här dagisbana att tagit tag i 2 pinnar och springer mot
och bara samtidigt springer, som viftar. Gärna att vilja se fram med att han blundar också och bara skriker och svänger svärden framför sig. Så ser han ut. Och han det är bara hoppa över honom, landa bakom honom och slå honom i ryggen. Det är så jag har besegrat honom.
Ja, det så kan vi också göra.
Hur gjorde du då?
Då när han hoppar över en i den här... när man har träffat honom en gång så börjar han ju hoppa. Hoppar nästan över hela banan ju.
Ja, precis.
Då är man bara snabb och hoppar efter honom och slår honom innan han vänder sig om. Och sen kommer han hoppa tillbaka sen och bara hoppar man efter honom och slår honom igen.
Okej. Okay. Ja, jag hoppade över honom varje gång han kom viftandes med svärden och sen landade jag precis bakom honom och slog honom i ryggen. Det var, man kunde nästan stå på ett ställe hela tiden och bara hoppa och sen slå, hoppa och slå, hoppa och slå.
Så det var, vi verkar ha haft väldigt olika tillvägagångssätt helt enkelt.
Ja, men till slut så Han var inte svår i alla fall hur man den gör. Han,
nej.
Först kändes han lite så här dryg eftersom han viftade och man tänkte, fan ska jag slå honom? Sen, ja, det var inte så jävla. För när han har sprungit förbi en så stannar han till. Och då står han stilla med ryggen mot en och då är det bara... Fast det är konstigt bara att man missar ibland när man slår. På samma, han står på samma position. Men så missar jag ibland. Ja, och spelets näst sista bana, bana 6, heter In the Sky Over Gotham City. Och här, här var ju verkligen en shoot-em-up när man då tar sig an, hoppar i Batwing-flygaren.
Det här tycker jag är spelets svåraste bana. Om det förra var spelets störigaste bana så är den här svåraste banan.
Ja, jag tycker det är jättemärkligt. För att det är snyggt, när man åker... Om du trycker åker uppåt med Batwingen så liksom bara stiger den. Men om du åker neråt så vinklas den. Så den blir större. Så man ser, liksom, man ser den liksom nästan uppifrån.
Ja, han vinklar sig faktiskt lite när man stiger.
Ja, men det är väldigt, väldigt lite. Neråt så vrids ju hela... Liksom...
Som man ser skeppet och då det undrar jag, blir större.
Ja, och då blir hitboxen större med väl?
Ja.
Och det är liksom, då är hitboxen nästan halva skärmen.
Nej, inte riktigt så.
Nej,
det,
en tredjedel.
Du blir inte träffad på vingarna, men du har ju ett större område i mitten där du kan bli träffad av fiendens skott.
Ja, det kändes som att fienden i det här fallet är helikoptrar som skjuter missiler. Och de kommer väldigt... Alltså det känns... Det är, just om att man ska kunna åka upp och ner för att undvika saker, men när du åker ner så får du jättestor träffyta på dig själv. Och så skjuter de lite missiler så blir man träffad. Så jag försökte mest bara hålla mig undan från dem överhuvudtaget och bara sköt
vilt. Ja, det bästa knepet. För de förföljer en rätt jäkla bra, de här skotten också de har.
Ja, de är väldigt jobbiga. Sen kommer det upp lite sådana här clownballonger ibland. Men de mest sväller väl upp, eller blir större och större och åker uppåt så man ska bli träffad av dem. Och de skjuter man sönder. Och det är
Ja, precis. Här har vi faktiskt tre lager av parallaxskålning.
Oj, ja, det här hann jag inte ens titta på. Det var jag bara så fokuserad på de här jäkla helikopterna. Och även bossen är ju en större helikopter.
Som är mycket enklare än själva banorna.
Ja, och den är lite, det var lite som tankbossen på bilbanan. Att man satte sig nere till vänster så sköt jag bara missilen tills den var död efter två träffar eller någonting.
Det som jag la märke till här är, om man har spelat Silkworm, som jag tror jag nämnde förra veckan också, när Chris och Sviv, så påminner... Fiendehelikopterna väldigt mycket om den helikopter man kan spela i Silkworm.
Ja.
Jag skulle säga den är nästan så här exakt samma utseende.
Det har du lite rätt i. Ja, och sen landar Batman utanför Gotham Cathedral. Som är bana 7. Det är alltså katedralen. Och här är min första anteckning. Bajs, utropstecken.
Ja, okej. Okay. Då vill jag gärna veta varför.
För den här banan är ännu mer irriterande än Mima-banan.
Va? Du skojar med mig.
Nej.
Den här är ju... Det är bara en walk in a park, den här banan.
Först och främst så är det massa sådana här... Du kan... Det är massa grejer, stengrejer man ska hoppa över. Sen kan man hoppa upp till andra plattformar och härja och fånga saker. Och sen är det såna här fiender som skjuter. Och går man nära dem så går de längre ifrån. Fast det är också den här varianten som är hukande. Som vi också har glömt nämna innan. Som av de här som feg-revolvermännen. Så finns det duckande feg-revolvermän. Och just det här med att de skjuter olika lag. Alltså det är egentligen inte så svårt.
Nej,
men jag blir så här, orkar liksom inte med det, för att, vi har kanske inte pratat om det i sig, för det är ju inget roligt spel i sig. Det är inte kul att spela det, så att
jag liksom, tycker du är för hård med åt.
Jag har liksom inte orken att hålla på att vänta ut dem och hitta rätt tillfällen, bara framåt. Och med alla mina 7 liv per continue så gick det här rätt bra ändå, för att jag kunde ju liksom bara forcera mig fram. Och sen så kommer ju momentet där man ska klättra uppåt i katedralen. Och då blir det massa hookshotande och det eldsprutande drakstaty i huven och
fullt med taggar i vissa partier i taken och
ja, män som kastar dynamit efter en.
Och sån här explosionslådor från Shinobi.
Ja, de ser verkligen precis ut som de här Shinobi-explosionslådorna. Men Och på vissa ställen tyckte de var svåra att undvika. Att man, så jag bara tänkte att det tar lite energi och hoppa in i skiten. Till slut, här, ja, jag hade inte kul med den här sektionen. Men jag tyckte ändå att den här klättrar sig upp och undvika de här som kastar dynamit. Var mycket roligare än första biten med de här dryga pistolgubbarna. Det tyckte jag i alla fall. Det var mycket mer intressant. Och sen kommer man ju till slut upp på taket.
Ja.
Och här kommer Jokern springandes med sin långpipiga revolver, precis som i NES-spelet och filmen och Gameboy-spelet. Men här verkar han ha lite andra krafter, och jag vet inte vad han håller på.
Nej.
Han liksom laddar upp en jävla blixtattack eller
ja,
något.
Ja, men det är ju det här med blixt här också.
Ja, och här så, här matade jag bara batarangs på honom först. Och sen försökte jag slå honom några gånger, men sen sköt han ihjäl mig. Och då började jag om med 5 batarangs till, och sen så bara öste jag ner honom, den jäveln. Sen trillar Jokern till sin död mot marken. Och här ser vi, här är det en fin bild av Jokern som ligger i den sönderslagna stenen nedanför marken. Och sen står det game over, och nej, the end står det, såklart.
Det är lite för fattigt slut, tycker jag.
Alltså, ja, det är bara
det
den, här,
den bilden.
Det är den bilden, och sen så började texten, credits rulla. Och här tyckte jag det var kul, eller intressant, att de hade stavat fel till Naoki Kodaka, som är trots allt den mest namnkunniga
kändisen, helt riktigt.
Ja, på Sunsoft, som deras stora kompositör, så står det Naoki Kodaka.
Ja.
Jag bara, ja. Okej, okay. Vi säger väl det.
Syskon.
Ja. Nej, och så rullar texten, och sen så står det Sunsoft, och sen är det slut.
Ja, det är ett väldigt kort spel faktiskt.
Ja, det nu när jag kan allting rätt bra, så kan jag spela igenom det ganska snabbt ändå, om jag orkar koncentrera mig. Men jag kommer aldrig mer vilja spela det här spelet, så
jag tycker inte det är så dåligt som du får det till att framstå. Helt klart inte. Det är absolut inte i samma kaliber som NES-spelet eller Gameboy-spelet.
Nej.
Jag tycker fortfarande det är en väldigt stabil plattformare.
Ja, jag tycker inte det. Jag tycker att musiken är bra, och jag tycker att grafiken till viss del är trevlig, men jag tycker inte att gameplayet är alls underhållande. Jag tycker bara det är liksom, om man vill klara ett spel snabbt, så kan man ju kämpa sig igenom det här.
Men jag tycker ändå det är, alltså gameplayet är trevligt, för det känns som en blandning mellan Rolling Thunder och Batman till NES.
Ja. Jag rekommenderar inte det här spelet. Jag hör att du kan rekommendera folk, antar jag.
Men ja, jag tycker som sagt att det är en stabil plattform. Det är ju inte nöjet lika bra som de andra Batman-spelet. Men det har jag aldrig påstått heller.
Nej, jag tycker jag hade alltså inte kul alls.
Men det kan ju vara för att du tvingade igenom spelet och inte hade ro eller...
Jag tyckte ändå, jag kan väl säga att jag tyckte om vissa delar. Alltså jag tyckte om just när man mest, första banan tyckte det var kul när man slår. Just bara för ljudeffekten av när man slog, så tyckte jag att det var härligt. Och musiken på vissa banor, och grafiken, jag gillade verkligen grafiken på till exempel där man körde Batmobilen. Alltså det såg,
det, ja, det fint.
Den är riktigt snygg, den banan.
När man kommer ut från staden och man ser istället staden i horisonten där.
Ja, och på någon bana när man såg liksom siluetten av staden genom fönstren. Jag vet inte vilken bana, det måste ha varit någon, kommer jag inte ihåg. Men det var lite parallaxscrolling där, man såg det rörde sig lite. Alltså det var väldigt diskret, men man kunde se det om man tittade efter ordentligt. Nej. Alltså det är långt, långt ifrån ett superdåligt spel, men det är liksom inte, jag tycker inte det är något speciellt med det.
Jo, musiken är ju lätt värt bara den biten.
Okej, okay. Spela igenom det för att
ha ett stabilt plattformsspel med skitbra musik.
Ja, okej. Okay. Jag kan sträcka mig så långt. Men ni kommer aldrig vilja spela det igen.
Vi disagree, eller agree to disagree.
Ja.
We disagree to agree. Fast nej.
Ja, det får fan vara allt om Batman. Nästa vecka, Lenny, då ska vi prata om något helt annat.
Det ska vi göra. Vad ska vi tala om, min kära kamrat och ledare?
Det kommer upp videos, tänkte jag först säga, lite då och då.
Ja, ja. Och jag kommer ju publicera så att ni har Lenny spela videospel nummer 19. Den ännu opublicerade delen där jag spelar just Batman.
Ja, och det kommer... Jag har lagt upp lite två nya videos från Retrospelsfestivalen förresten. Och det första var när jag är intervjuad som Dokument Ness på scenen. Och den andra är då Fredriks Quest. Där Fredrik, han skulle köpa någonting till. Och den 19 minuter lång, ganska tråkig video antar jag. Där jag bara följer efter honom rent av och filmar när han tittar på spel. Det kanske... Vi pratar ju nästan hela tiden så att...
Det är ändå era tankegångar kring vad ska Fredrik köpa för något.
Ja, precis. Så att titta på dem och sen så...
Ja, och jag trillar in i videon så är helt slumpat också.
Ja, det var kul. Jo, nästa avsnitt, alltså nummer avsnitt 91, då ska vi prata om 90-talet och spelrelaterade saker som har med 90-talet att göra helt enkelt.
Fänga om skutet så har vi satt ihop så vi har en lista med teman.
Ja, vi kan ta de andra strax här med, men 90-talet, då tänker jag att vi pratar om spel som släpptes på 90-talet. Andra, liksom kanske speltidningar från 90-talet, annat spelrelaterat. Från 90-talet, lite vad vi vill.
Och... Det känns som det kommer bli mest snack om första halvan av 90-talet också.
Ja.
Men det är inte begränsat till det.
Nej. Och ni som lyssnar får gärna skriva in om era 90-talsrelaterade spelgrejer. Och ni kan skriva på Facebook på inlägget för avsnittet eller på hemsidan. Eller så mejlar ni till hej@videospelsklubben.se.
Ja.
Precis, som jag inte kan säga det ordet som jag sagt en miljon gånger. I alla fall, avsnitt nummer 92. Sen så kommer vi prata om ljuspistolspel.
Det ska... Då har vi en liten subgenre, eller kanske en huvudgenre till och med.
Ja.
Som ändå finns en del i.
Ja, får vi se vad vi har att säga där. Avsnitt 93 blir Mixing It Up 5. Alltså ett litet blandavsnitt. Och sen kommer det ett retrospel i 94. Lenny, har du bestämt retrospel till nästa?
Jag har funderat på det. Du har ju tryckt på att ett visst särskilt spel, men nej, jag tänker inte välja det spelet.
Nej, jag tänker inte välja det spelet.
Nej.
Jag ville alltså att han skulle välja Castlevania 3 till NES, men skit i det då.
Nej, för att vi hade ju för inte allt för länge sedan ett Castlevania-spel.
Så ja, det är sant.
Det får gå ett tag till innan vi väljer ett nytt i den serien.
Men det spelade inte jag. sista, och sen har vi sista bestämda... avsnitt 95 som blir Segas hjältar. Ja. Hjältar från spel utvecklade av Sega. Det ska bli intressant att se vad vi har att säga mer än Sonic där.
Det finns det lite diskussioner tror jag.
Det
lite
tror jag också. Men ja, det här var... Hade du något spel förresten?
Jag har inte plockat ut någonting ännu. Nej. Så det kan vi ta nästa vecka.
Det blir nästa vecka.
Eller då... jag kan avslöja det för er. Efter den här inspelningen. Och sen kan vi avslöja för lyssnarna nästa vecka.
Ja, okej. Okay. Men det här var avsnitt 90 och vi har pratat om Batman.
I'm Batman.
Ja, tack för att du var här och pratade med mig, Lenny. Och tack för att ni lyssnade. Så hörs
jag
vi nästa vecka.
Jag har alltid snackat med dig.
Ja, jag vet. Fan. Men vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Hej, hej!